Hej! Det här blev ett väldigt långt avsnitt av spoilervarning. Därför tänkte vi slänga in lite paus i det här avsnittet så ni får tillfälle att andas ut. När du hör det här ljudet så är det dags att ta en paus.
Wow! Check out this place! Check out everything! Check out the glamour, the glitter, people tweeting on the Twitter. And no one's drunk and bitter yet because no one has lost. Look at the diamonds, the dresses, people going to excesses. The stress is on and everybody's fingers are crossed. I know the camera's on and we're behaving our best. Yet I secretly hope someone pulls a Kanye West. But we are here tonight with our Xanax and Dior. Thank you, listen, publicists who fought the Oscar war. Tonight we toast what we love most and I am thrilled to be your host. Cause all of it is for pictures, shadows and lies, like a magic trick done in plain sight. Why do we love them? Why do we care when they're just moving
pictures. Och välkomna till Spoilervarning. Mitt namn är Linus Svensson och med mig som alltid har jag
Mikaela Magnusson.
Hej!
Hallå! Det var ett tag sedan.
Det var ett tag sedan. Det blev ju en vecka längre där för att vi är sämst.
Ja, vi är sämst och jag var på semester. Och,
ja.
Som det brukar vara.
Ja, men semester får man ändå. Jag menar, det är ett hårt arbete med den här podden. Ibland förtjänar vi lite semester.
Ja, jag tycker det.
Det här är vår mellanpodd, vilket innebär att vi inte kommer att prata om en film som vi vanligtvis pratar om, en film, alltså en film ur 1001 film och måste se innan du dör. I slutet av den här podden kommer vi ju välja en ny film till nästa vecka. Nästa vecka heter det. För att det är inte varje vecka. Men innan dess så ska vi prata om Oscarsfilmerna.
Ja, och det här är ju lite sent. Oscarsgalan var ju för över en månad sen. Men sånt är livet när man poddar så sällan som vi gör.
Ja, det är lite det också. Alltså, förra och förrförut vet jag att jag hann till galan, att jag hade sett alla. Och då kunde jag säga, inte för att jag har sett galan, för jag pallar aldrig se galan, men jag kan ju se resultatet och säga, nej, nu hade ni fel. Det här året så blev det, hade jag inte räknat med att den skulle komma så tidigt.
Mm, jag var helt oförberedd också. Det var ju, vi var ju och såg bio, typ den veckan när det skulle vara, så var vi och kollade på 50 Shades of Grey och kollade i den här biotidningen typ om så här, de Oscars nominerade och skulle räkna upp hur många vi hade sett. Och vi hade kanske sett här, två var eller någonting då.
Sen dess har jag bränt igenom alla och du har bränt igenom nästan alla.
Nu ska vi inte överdriva här. Alla har vi inte bränt utan Nej. Vi har valt några kategorier som jag har sett innan.
Ja, just det. För mig är det alla för de som räknas det. Vi har sett bästa film, bästa skådespelerska, bästa supporting, både skådis och skådespelerska, och bästa animerade. Och så har vi sett bästa directing, bara för att den...
Det blir så, typ.
Ja.
För att de är med på, ungefär som att vi också har sett bästa originalmanus, för att det är samma filmer som är nominerade till de andra kategorierna.
Ja.
Och du har ju varit väldigt duktig och lyckats se alla inom de här kategorierna, och jag har två kvar som jag inte har sett än.
Ja, så vi får diskutera dem lite. Du får ge din ytliga så här utifrån kommentar och jag kan säga om du har rätt eller fel.
Ja, det blir skitbra. Jag såg precis Box Trolls, stängde typ precis av filmen innan vi började spela in. Så det är väl den som ligger mest färskt i minnet i nuläget.
Jag kan ju säga att du valde fel sista film att säga in i just den kategorin. Men vi kommer dit. Vi ska väl börja, vi kör väl igång direkt för det kommer bli mycket film som ska pratas om. Så vi börjar väl med best supporting actress, känns det som ett bra ställe att börja med.
Bästa kvinnliga biroll, de nominerade 2015 var Patricia Arquette för Boyhood, Laura Dern för Wild, Keira Knightley för The Imitation Game, Emma Stone för Birdman och Meryl Streep för Into the Woods. Vi kan väl bara börja med att om det spelar ingen roll vem fan som hade spelat den här karaktären i Into the Woods. Men om det hade varit någon annan än Meryl Streep hade den aldrig blivit nominerad.
Each of the nominees for best actress in a supporting role is proven and powerful. They are four women plus in accordance with California state law Meryl Streep.
Nej, det var det jag tänkte. Ja, vi kommer komma till det mer sen, men att vi börjar där, vi går igenom alla filmerna. Alltså. Men det jag tänkte på när jag såg den här filmen var att det var konstigt att hon nominerades. För jag gillade filmen, jag tyckte om den filmen. Men det, jag menar, det finns många som är bättre än vad hon är.
Ja, alltså då skulle jag nog säga att jag tycker, oh, nu har jag tappat namnet, vad heter hon? Brittiskan, Emily Blunt.
Emily Blunt heter hon precis. Som jag inte kände igen först.
Hur?
Det konstiga var, det som hände för mig var att titta på den. Han som spelar The Baker, alltså ja. Hennes man, är för mig alltså känd som från Doctor Who, för att han spelar en karaktär. Jaha, i Doctor
han
Who.
Han är helt, eller var helt okänd för mig.
Han spelar en väldigt mysig karaktär i Doctor Who som är med i 2 eller 3 avsnitt. 2 eller 3. Och när jag först såg honom och sen såg Emily Blunt, så min första tanke var att hon var, nu har jag glömt namnet på henne också, men att hon var en karaktär från Torchwood och som också har varit med i Doctor Who. För att hon är inte brittisk, hon är walesiska. Då är hon fortfarande brittiska. Men men av någon anledning så tänkte jag att, ja men kolla, det är 2 typ Doctor Who-kändisar, men sen var det ju inte det, insåg jag ju efter ett litet tag.
Men då var det ju bra jobbat av Emily Blunt, skulle man väl säga, om du inte kunde känna igen henne. För att hon är annars en sån man har sett tillräckligt mycket med. För att veta vem det är liksom.
Men hon kan ändå vara ganska skiljig. Men hon ser inte så mycket ut här som hon ser ut i. Först som går upp i mitt huvud är ju
Tom Cruise.
Nej, faktiskt Tom Cruise-filmen. Senaste, Edge of Tomorrow.
Exakt.
Där hon var en annan, ganska annorlunda karaktär. Fortfarande ganska badass.
Vad som var blond i den filmen. Ja, i vilket fall, det var inte hon som var nominerad, men vi kan väl båda vara överens om att vi kanske inte tyckte att Meryl Streep riktigt förtjänade den här nomineringen.
Nej, alltså jag menar, hon var Meryl Streep aldrig dålig, men hon var inte exceptionell på något vis.
Det var ju, det var ju en rolig karaktär typ, och att Meryl Streep har blivit tillfrågad att spela häxa i 10 år nu, så är någon intervju. Och det här var första gången hon gjorde det. Typ.
Alltså det känns lite som Martin Scorsese när han fick för The Departed. Liksom. Oh. Det är väl din tur nu, antar jag. Eller i och för sig, hon har
fast
väl fått Oscars.
Hon har ju fått hur många som helst.
Men det är inte så här. Ja.
Ja, hon, ja, jag vet inte riktigt. Det känns som det borde finnas någon annan man kunde knuffa in på den här nomineringen. Lite verkligen. Wasted plats kanske. Någon som var lite överraskande här, i alla fall när de presenterade nomineringar, så gick det typ som ett sys genom publiken. Och det var ju när Laura Dern blev nominerad för Wild. För det hade hon inte blivit på Golden Globes, tror jag. Och de brukar ungefär ha samma nomineringar.
Okay. Ja, vad tyckte du om det då?
Jag tyckte väldigt mycket om den filmen.
Faktiskt. Ja, jag med. Och jag tyckte väldigt mycket om den karaktären. Även om den kanske var, det jag gillar med huvudkaraktären för alltså Reese Witherspoon, var att hon väldigt mångfacetterad. Det var liksom lite mörk och lite ljusare. Laura Dern i den filmen är ju lite satt på en pedestal. Hon är ju liksom så amazingly amazeballs och mysig och fantastisk och skön hippie-mamma.
Men också så här, olik hur jag har sett henne spela innan. Men det är, så här, det är väl därför man tycker att så här, hon gör ett bra skådespeleri, för att det är olikt det man har sett innan. Även om karaktären som du säger kanske inte är jätte så här, mångfacetterad.
Nej. Jag är inte jättemånga, men fortfarande en bra karaktär och ett bra jobb med den karaktären.
Verkligen. Så att det var ju, jag tyckte hon förtjänade att bli nominerad. Och det var så här, en dålig, det är inte riktigt den typen av karaktär som blir nominerade, känns det som. Alltså hon var ju en drivkraft för Reese Witherspoon i filmen, men själva Laura Dern hade ju inte så mycket driv. Alltså hon var ju väldigt mycket en sidokaraktär, en så här, som framkom i flashback, som var.
Ja, hon var ju död hela filmen.
Ja.
Och det ger ju, alltså det är ju biroll, så jag menar, hon var ju en biroll, absolut. Men det kändes som att hon var väldigt mycket ett verktyg mer än en karaktär.
Ja, och därför lite ovanligt att bli nominerad för den typen av roll.
Mm. Men samtidigt hon var bra.
Mm, mycket bra.
Därefter kan vi prata om, kan vi köra så vi sparar den som faktiskt vann till sist. Och så pratar vi om Keira Knightley för The Imitation Game. Och jag säger väl lite, va?
Alltså hon var inte dålig.
Nej, hon var inte dålig, men det är liksom, när jag läste nu, jag hade faktiskt lite dålig koll på vilka exakt som var nominerade. Och hon funkade.
Ja, alltså det känns ju som att hon mycket har blivit nominerad för att filmen var liksom så här en typisk Oscarsfilm och så här, försökte få in många nomineringar för den typ.
Ja.
Att man har så här pitchat mycket för den. Och sen kan det också vara en sån grej, vi sa, ja, sa innan att ja, men någon annan kunde ha tagit Meryl Streeps plats. Men det kanske inte finns så många att välja på. För överlag har det varit så här ett väldigt grabbigt Oscars. Och jag vet inte hur många så här viktiga kvinnliga biroller det har funnits i filmerna som kom 2014. Huvudroller, okej, okay, några stycken, liksom den största tjejrollen. Men på plats 2 finns det så många.
Nej, alltså det är det som är problemet. För jag tänkte på det när jag tittade på också att generellt sett tyckte jag att många av männen hade gjort det bättre än många av kvinnor. Alltså det var liksom mer folk jag tyckte att den här platsen absolut här. Sen tänkte jag efter och kände, fan vad grabbigt Oscars är.
Ja.
Det är det som, och inte bara Oscars utan Hollywood.
Överlag. Det är ju inte en nyhet, men det känns som att det har blivit ännu tydligare just den här galan. Att det liksom har gått tillbaks något steg. Av någon anledning. Ja, men Keira Knightley i alla fall.
Mm.
Inte dålig, men kanske, alltså, hon var ju så här sin vanliga brittiska, lite så här, jag vet inte. Det var inte något speciellt så.
Nej. Därefter så var det ju Emma Stone för Birdman. Där hon spelade Birdmans dotter, men Brigham Thompson, Michael Keatons dotter. Hon var bra, tyckte jag. Mm. Hon gjorde ett... det känns lite som att detta också skulle vara hennes lite fulroll, om du vet. Uttrycket ja. Fulroll som många ska göra. Vilket väl Michael Keaton lite också gjorde. Men hon skulle vara den där nedgångna ex-knarkaren. Och den karaktären funkade.
Ja, absolut. Alltså det var ju kanske inte så jätteviktig.
Nej, och den var kanske lite väl angstig teen. Nu är jag ju inte en teen, men liksom,
du vet. Det kändes som det.
Alltså, mörk poesi på högstadiet.
Ja, exakt. Skriver typ dikter på toaletten eller någonting. Alltså, det var lite svårt kanske att förstå karaktären på något sätt, men det var inte riktigt hennes fel.
Nej. Lite pixie goth girl, typ.
Ja.
Men hon gjorde, alltså jag menar Emma Stone är ju inte då, hon är sällan dålig. Och det fanns några riktigt bra scener.
Ja, det var roligt att se henne liksom göra något annat med sina stora ögon än liksom det här vanliga ECA-grejen hon gör. Mm. Liksom.
Sen var det en jävligt grabbig film.
Ja,
mm.
Det var det definitivt.
Jag är i alla fall glad att om det någon skulle nomineras för den filmen så är jag glad att det var hon och inte, nu ska jag ta upp den här, nu tappar jag för hon, den andra stora kvinnliga huvudrollen i den, eller birollen i den,
Naomi Watts,
precis, att hon inte nominerades för att hon hade den enda scenen, alltså det är en jätteväl film, hon hade den enda scenen där jag tänkte shit vad dåligt hon skådespelar. Den där när hon bryter ihop och liksom I'm still a little girl. Dåligt skriven och dåligt skådespelare.
Jättekonstigt också för att här, resten av filmen är bra skriven. Och Naomi Watts brukar för det mesta vara skitbra.
Ja, jag blev så chockad. Liksom, det här är en jätteduktig skådis och det här är en uppenbart jättevälskriven film. Men det känns lite som att de vet inte riktigt om man skriver kvinnliga roller kanske.
Mm. Så kan det absolut vara. För jag hade till och med glömt att hon ens var med i filmen. Nu, alltså jag var så här, borde inte Emma Stone ha blivit nominerad för kvinnliga huvudroll? För det fanns bara en tjej som bara, nej just det.
Räcker det att det bara är en tjej för att vara kvinnlig huvudroll?
Nej, jag vet inte. Men jag vet inte riktigt vem som räknas som huvudrollen i den.
Nej, det finns väl bara en manlig huvudroll där?
Ja, alltså... Det säger man väl kanske.
Mm.
Ja, jag vet inte. Ibland så brukar de ju dra liksom att det är så här, den... Alltså så här, den stora kvinnliga huvud... Eller så här, den största kvinnliga rollen
i en. Det är lite svårt att dra den linjen ibland.
Ja.
Och sist men inte minst, såklart den här kategorin är ju vinnaren, och det var ju Patricia Arquette för Boyhood.
Som jag såg för bara typ en dag sen, så jag färdigt den filmen.
Jag tyckte om den, vad tyckte du?
Jag gillade också Boyhood. Alltså jag var förberedd på att jag skulle bli uttråkad av den. Men inte alls, fast jag älskar ju. Alltså jag, Richard Linklater som han heter, som har gjort den här, har gjort 3 andra filmer som jag älskar.
Vilka har han gjort?
Han har gjort Before Sunset, Before Sunrise och Before Midnight med Ethan Hawke också.
Before Midnight, nej, jag har inte sett någon av de filmerna.
Det är ju kärleksfilmer som utspelar sig med 10 år mellan varje. Så den första gjordes 1994, nästa gjordes 2004 och så kom en 2014. Okay. Och det handlar om ett par som träffas på ett tåg i Wien, tror jag första filmen är. Typ så här,
och det är, samma, är det samma par?
Sen är det samma par och sen så
jag känner ett tema här.
Ja, hans tema är också väldigt mycket realism och så här dialoger som, alltså så här, det är alltid väldigt dialogbyret och dialogerna känns alltid väldigt autentiska.
Det tycker jag gjorde
åtminstone ännu mer faktiskt i de här Before-filmerna än vad det var i Boyhood, men jag kunde ändå känna igen liksom.
För det, jag tyckte det var mycket, mycket realistiskt i början. Jag tyckte Patricia Arquette sålde det. Hon är ju mamman. Hon är väldigt bra som mamman. Hon är ju inte den här Laura Dern alltid superbra mamman. Men hon är, alltså, hon känns som en mamma som liksom har sin skit men också är en bra mamma.
Ja, som liksom gör sitt bästa. Och det är inte som att hon liksom har ett missbruk eller så här. Inte kan klara sig själv. Det är väl bara att hon så här sätter lite krokben för sig själv hela tiden på andra sätt.
Ska vi göra så att vi räknar ner från 3, 2, 1 och sen säger vi båda vem som borde ha vunnit den här kategorin?
Okej, samtidigt. Jag måste bara slänga ett litet getöga här. Jag kan bestämma mig. Men jag är redo.
Okej. Okay. Kör vi. 3, 2, 1. Patricia Arquette. Ah, vad skönt att vi kunde hålla med varandra. Det är lite tråkigt att hålla med om den som faktiskt vann.
Ja.
Men
hon förtjänar. Alltså, bara den, en av de allra sista scenerna när då sonen ska ge sig av till college och hon bryter ihop i köket. Så här.
Mm.
Det var där hon vann den, känns det som.
Ja, alltså hon var, alltså jag tyckte hon spelade så himla down to earth på ett så himla bra sätt. Det var konstigt för mig lite, för jag har bara sett, alltså jag ser henne ju främst som inte Ghost Whisperer, medium.
Ja. Och så här, jag vet inte om, alltså det blir så här formatet medium som gör att man tycker att det är dåligt. Jag vet inte om hon ens är dålig i det.
Jag tror nog att hon är bra där också, för att alltså, det är ju rätt sunkigt skrivet. Här var det ju betydligt bättre manus, han hade ju mer att jobba med.
Ja, mer att jobba med. Och jag vet inte, på något sätt är det nästan ännu mer imponerande att hon har hållit på med det här projektet i 12 år. Än att liksom ungarna har gjort det, för att vad fan ska de göra? Men hon är ändå liksom en känd skådis som säkert har en massa andra. Mm. Och då måste man verkligen typ tro på ett projekt om man kan så här dedikera liksom delar av 12 år till det.
Ja, jag undrar hur mycket pengar de fick för det. Jag menar, det, alltså... Visst, de jobbar ju inte hela tiden såklart. Men jag menar, så mycket pengar kan ändå inte ha funnits för den tiden. Ja, jag är dålig på Hollywood-ekonomi, det ska
jag
säga.
Jag är dålig på hur det här ska ha fungerat. Liksom. Mm. Jag tror att det handlar mycket om det här att liksom, ja, Richard Linklater var tvungen att hitta folk som verkligen trodde på projektet typ, så att det inte bara var pengarna som styrde. Det känns som det måste ha varit så.
Ja, precis.
Det var ju hans, så jag sen, att hans dotter spelade ju dottern i filmen också. Stora systern till den här, vad är han heter? Boyen i Boyhood.
The boy i Boyhood. Vad fan heter han, ja? Ah, ja, han.
Ja, det kändes, jag tyckte bara det var så roligt när jag såg det i efterhand. Och jag bara, aha. Så han så här passar på att ta, så här, ta med jobbet hem, typ. Så att hans dotter var med i filmen, så kunde träffa henne hela tiden ändå. Att hon var ju rätt bra, så att...
Hon var bra, förutom en liten period när hon var typ 13. Där var det någon scen där det var så att shit vad hon spelar över. Sen hittade hon igen. Men det är väl lite det. Hon var 13. Så det är så här, hon spelar över, men samtidigt hon är 13. That's how they act.
Ja. Var det då någon hade färgat håret?
Kan det nog ha varit. Jag vet bara, minst en scen när hon skulle lämna av typ honom vid skolan. Och hon var så här jättedryg.
Ja, just det. Ja, jo, men det var då.
Ja. Men det är inte henne vi ska prata om. För att hon blev inte nominerad. Vi går väl vidare till Best Supporting Actor. Där de nominerade var J.K. Simmons för Whiplash. Robert Duvall för The Judge. Ethan Hawke för Boyhood. Edward Norton för Birdman. Och Mark Ruffalo för Foxcatcher.
Oj, det var svårt att säga.
Foxcatcher, för Foxcatcher.
För Foxcatcher.
Sex laxar in laxar. Ja, ska vi börja? Jag tänkte vi sist vi skulle ha någon sagt roll, men du bara hoppade runt. Så vi börjar den här gången på Robert Duvall i The Judge. För den såg du nyligen.
Mm, den såg jag väldigt nyligen faktiskt. Och fick typ så här för första gången ett ansikte på Robert Duvall. Det är ett sånt namn man hör, men jag är inte så här... Jag vet inte, han är så gammal. Jag har inte sett så mycket filmer som han är med i. Han har inte riktigt gjort så mycket så här roller som gubbe som många andra av de här. Alltså så här Richard Gere och sådana har ju spelat gråhårig man. Han är i och för sig varit gråhårig för evigt. Så att, men ja, du fattar vad jag menar. Han har inte varit, jag tror inte att Robert Duvall har varit med i så många filmer på 2000-talet.
Han är en sån här... anrik skådis som inte gjorde de allra största.
Ja, han känns som en sån här, så att så här, när han väl går bort och de har så här in memoriam på Oscarsgalan när folk ser hans bild, så kommer så här folk som är ännu yngre än oss vara så här, vem är han? Och så kollar man upp det och sen bara, jag känner inte igen någon av de här filmerna.
Alltså jag kollar hans filmografi nu, ska vi se här. Det är inte jättemycket, alltså, men det är ju Robert Duvall liksom, men ja. Jag har faktiskt inte sett så mycket som som jag kan tänka mig. Han är en lite mindre attraktiv Martin Sheen.
Faktiskt lite. Känns som att han inte riktigt har den där charmen heller. Jag har ju sett på 7 säsongen med West Wing nu. Så att jag har ju verkligen sett Sheen-charmen.
Mm, mitt problem med Martin Sheen är att jag tycker... att jag ser för mycket av Charlie i honom. Och blir såhär... lite svårt.
Ja. Robert Duvall i alla fall med The Judge. Det var den han var nominerad för. Så det är den vi ska prata om.
Han var ju bra i den.
Ja, absolut. Det där var ju, som jag skrev till det, jag bara, varför har den så jävla tråkig titel när filmen inte är så tråkig? Alltså jag hade verkligen skjutit upp den och bara, ska jag verkligen se den här? Shit, vad tråkigt. Och sen så bara, oj. Den här var ju inte alls så tråkig. Alltså så här, inte för att storyn i sig kanske är så här det mest nytänkande, men så här sättet den var gjord, så här klippt, ljudlagd, var ändå mycket mer intressant än vad jag trodde.
Lite så här, dramakomedi done right. Dramakomedi kan vara en jävligt svår genre.
Det men det här var väldigt mycket sån här after school special match på det. För att det ska vara lite så här om ett tungt ämne, fast på ett lättsamt sätt så att alla kan ta till sig det.
Ja, exakt. Men jag tyckte det lyckades bra. Jag tyckte att han var bra. Han var inte bäst i filmen.
Det är ju för att du är kär i Robert Downey Jr.
Är kär Robert Downey Jr.
Ja, jo, det är du.
Mm. Men han, det var lite, han gjorde den här, han gjorde lite den här klassisk gubbe. Alltså, när en skådespelare ska spela en karaktär som är så här, någon som varit i sin prime och nu håller på att falla lite. Så man får den här typiska scenen är att, åh nej, det är jobbigt för att det här är en situation där han är utan Där han hamnar i en så här en shameful situation lite, du förstår, en pinsam jobbig situation.
Mm.
För att de gjorde det bra, för att de lyckades bryta upp en jättejobbig scen med skratt där.
Du menar scenen i badrummet då?
Ja.
Ja.
What are we doing? Jag tyckte det var en underhållande filmscen.
Ja, nej, men det var väldigt så här, den tog verkligen en annan vändning. Man trodde typ att så här, fade to black här, för att det är så här, åh nej, nu går det ut för, men sen så bara, ja.
Ja, de tog the edge of it på ett bra sätt.
Men jag förstår ändå vad du menar, det här med typisk gubbe som är så här hård mot sina söner. Och sen så bara, men sen kommer barnbarnet och då är han en gullig gubbe. Fast det här ändå på det lite hårda sättet. Och
Men absolut en bra roll.
Absolut. Och jag tycker ändå detta är typ den enda nomineringen som The Judge fick, tror jag. Jag kan ha jättefel i det. Det fick säkert något annat, men
vi kan kolla lite snabbt. Nej, det var den enda. Ja. Som, vilket var lite... jag vet inte vad mer den skulle fått för.
Nej, alltså jag vet. Men jag tyckte ändå det var roligt att den fick vara med. Och jag tror inte, det hade liksom inte funnits en chans att Robert Downey Jr. skulle bli nominerad för bästa manliga huvudroll. Så då var ju detta. Där.
Ja. Bäst. Därefter har vi Ethan Hawke från Boyhood. Som spelar då... Han spelar emot Patricia Arquette då. Ja. Eller de spelar inte så mycket mot varandra egentligen, men de är ju föräldrarna.
Han spelar ju mest mot barnen i filmen. Och han spelar ju Ethan Hawke.
Alltså. Ja, alltså, han är bättre än vad jag brukar tycka Ethan Hawke. För jag tycker inte Ethan Hawke är en särskilt bra skådis.
Nej.
Aldrig tyckt.
Alltså jag vet inte, det är någonting med hans ansikte som är irriterande.
Ja,
alltså, visst är det. Men också hans röst i kombination med hans ansikte. Det är så här.
På något vis så för tankarna på honom mig till tankarna på, fan jag tappar namn idag, True Romance.
Christian Slater.
Christian Slater, de är båda lite samma för mig. De var heta ungefär samma tid. De var så här snygga på ett lite fult sätt.
Exakt, de har så här ofta skinnjacka. Eller?
Ja, för att fula skinnjackor.
Lite fel modell på skinnjackan, så här, lite för stora jeans, alltså de är lite såhär 90s, alltså här bråda lite såhär lite nasala konstiga röster på något sätt, och ja, de såhär yviga handrörelser,
och ingen av dem har riktigt förtjänat sitt kändisskap, men med det sagt, han är ju ändå rätt bra i den här filmen.
Ja, det är han, alltså han är ju väldigt, han är ju väldigt lik karaktärerna han spelar i de här andra filmerna som Richard Linklater har gjort.
Okej, jag har inte sett dem, men kan du se samma sak i de filmer som jag ser när jag tycker att han växer som skådis under de här 10 åren? Han är bättre i slutet än vad han är i början.
Ja, men det tyckte jag nog i dem också. Så det är väl någonting han kan göra, att han liksom fördjupar under tiden eller någonting.
Han kan ska ha en McConaissance. Fast han är inte riktigt så dålig heller. Eller han gör inte så dålig film så han kan ha en McConaissance riktigt. Utan han kommer mest bara puttra på.
Ja. Och han var ju bra här. Alltså jag tror ju också att det var mycket manuset som gjorde honom bra. Att så här, från början så tror man att han bara är så här den klassiska pappan som inte är där. Och som de träffar lite ibland. Och
ja, jag tänkte att fan vilket tråkig roll. Men den lyfte
där,
ju.
Där gjorde de ju också, så här, lite som vi pratade om i The Judge. För det kommer en scen när de sitter i bilen där. Och bara småpratar lite. Typ han och barnen. Och då gör han typ ett bryt. Och bara, jag vill inte vara den här pappan. Lalala. Och bara så här pekar ut alla grejer man trodde att han skulle vara i den.
No, 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 no.
No.
That is not how we are going to talk to one another. All right? No, I will not be that guy. You cannot put me in that category, all right? The biological father I spend every other week with and I make polite conversation, you know, while he drives me places and buys me shit. No. Talk to me.
Ja, exakt. Och han liksom såhär, vi ska inte sitta här och ha liksom diskussioner om vädret, utan vi ska prata, vi ska vara en familj. Och ibland, han lyckas balansera, det är väl mycket man också, på gränsen mellan såhär typ lite douchebag dad och fin pappa. Han går väl mer mot fin pappa senare i livet, men han har ju moment där han rullar mot douchebag dad tidigare.
Alltså han har ju också, hans karaktär vinner ju på att de andra så här fadersfigurerna de här barnen har i sitt liv är oftast super douchebags.
Oh, ja, gud ja.
Så han verkar ju väldigt bra i jämförelse, även om han har så här en rumskompis och är arbetslös.
Ja, en rumskompis som stonar som fan. Då trodde jag verkligen att filmen skulle gå mot shit misären, men det, vi kommer till det om den filmen sen, men den lyckades balansera det bra. Där det aldrig var helt åt något håll. Och ja, det är inte heller Ethan Hawke i den här filmen.
Nej. Efter honom på den här nomineringslistan så har vi Edward Norton.
Och Birdman. Det har inte slått mig innan, men när jag såg den här filmen tänkte jag, shit, jag har saknat Edward Norton. Vad liksom, var det senaste man såg honom i? The Hulk. The Incredible Hulk då.
Åh, gud.
Ja.
Det var det nog nästan. Jag vet inte ens vad han har varit. Fast han är också en sån. Det känns inte som han har varit med i så många filmer. Alltså så här. När jag ska komma på dem så bara. Vad var det? Röd drake?
Ja, men han har varit borta så länge.
Så här, jo, Fight Club, det är klart man vet den. Men sen så är han ganska anonym.
Ja, Primal Fear. Skitbra första film.
American History X.
Ja, såklart. Jag tittar här vad han har gjort sen. Alltså.
Illusionisten såg jag häromdagen när jag var hemma.
Ja, den är så, jag tycker den är jättedålig.
Jag vet att du hatar den. Men han är faktiskt bra i den. Och han är väldigt, alltså han är ju alltid så, han spelar alltid väldigt olikt. Och där, är han ju, där har han typ så här österrikisk accent och är helt annorlunda än vad han brukar vara.
Alltså, mitt problem med den är att han är ju en karaktärskådare som går in i rollen och in i filmen. Och eftersom filmen inte var så himla bra så typ osmosade det dåliga in i honom. Han har gjort en hel del grejer. Så här, de senaste han har gjort Moonrise Kingdom. Han var med i The Bourne Legacy, tydligen.
Ja, det har jag inte sett för det.
Han är med som sig själv i The Dictator. Och så är han med i The Grand Budapest Hotel. Är han ju med, just det. Han är med just två gånger. Det.
Ja.
Men i alla fall i den här filmen, jag var så glad att han tillbaks och han, jag tyckte han var hur bra som helst. Speciellt, alltså det, han var väl inte, alltså han var, jag tyckte han var bra hela filmen igen, men det som verkligen var att han, först sen kommer in scenen på scenen så att säga, när de har, ja, går igenom manuset, är ju en fantastisk scen.
Hey, I'm the wrong person to ask.
Oh, no, but that's the thing, see, I'm the wrong person to ask. What is it? I think it's fuck you. Fuck you, don't put me on the spot, man. Don't make me feel self-conscious about my marriage while my wife is sitting...
Right there.
Right there?
Yeah.
Can I sit down?
Yeah, sit, okay. Sit, good idea. Yeah.
So just give it to me as a fuck you. Right. Try it, lay it on me. Yeah. Let's just do it. Come on, give it to
me.
Thinking, fuck me hard.
Okay.
Just
yeah.
Give it. Right. Come on, don't talk about it. Just fucking
I'm the wrong person to ask, right? I don't even know the guy, okay? What's your point?
What's my point?
Yeah, what's your point? What are you saying? Spit it out.
Oh.
You're saying what?
Oh.
What are you saying? You're saying love is absolute.
Yes, yes. The kind of love that I'm talking about, it is absolute. The kind of love that I'm talking about, you don't try to kill people.
Alltså överlag, mina favoritscener med honom är ju scenerna på scenen.
Mm.
När han så här, när hans karaktär ska vara en bra skådespelare typ. För ja, då kan man se vilka bra skådespelare Edward Norton.
Ja men för att det är det som är, det är något som är jävligt svårt att pricka från skådis. Att som skådis, spela skådis och hitta en nivå där du ska vara. Ska du vara en bra skådis måste du vara en bra skådis, men samtidigt inte karaktären du skådespelar i filmen. Ska du vara en dålig skådis så måste du spela dåligt på ett believable sätt.
Och sen ska han ju även spela en teaterskådis här och inte... Mm. Alltså det är så här... Det blir en massa konstiga lager, men han klarar det sjukt bra.
Ja. Sen var det någon som påpekade på mig att han spelar bara en teaterdouchebag. Och det stämmer lite för att han är ett jävla rövhål. Men jag tycker han... Okej, alltså det är väl lite det. För hans roll, så jag köper inte... För en stor del av hans roll... är ju det här att han säger att nej, men, jag är en douchebag för att jag bara passar på scenen. Jag kan inte funka i verkliga livet. Och jag tror en stor del av rollen är inte det att man ska köpa det, utan det är att man ska titta på det och tänka, nej, bullshit. Lite.
Ja, alltså, jag ser bara ett litet roligt mönster här bland de nominerade nu, att typ alla är douchebags i sina karaktärer. Så här, Robert Duvalls karaktär, douchebag typ, så här, syrgubbe, Ethan Hawke, lite douchebag pappa. Edward Norton, super douchebag. J.K. Simmons, mega douchebag.
Ja, men det är lite så. Manliga skådespelare ska vara douchebags. Den enda på den här listan som inte är en douchebag, tycker jag, det är Mark Ruffalo, som är med i Foxcatcher.
Och han är ju så här, den enda som inte är en douchebag i den han, filmen också.
Han är den enda som känns som en vettig människa i den här filmen.
Ja, den här filmen kunde jag ju inte med.
Du kunde inte med det. Vi ska prata om det mer sen. Jag får göra lite delad till den.
Ja, vi kan prata om det när vi kommer till bästa manliga huvudroll kanske. Men ja. Mark Ruffalo i alla fall var ju ändå något av en höjdpunkt för mig då i den här filmen som jag inte tyckte var så bra. Men
när är han inte en höjdpunkt?
Ja.
Han är ju så mysig.
Alltså han är ju... Alltså jag vet inte ens vad det är med honom. Men en blick dras alltid till honom i en scen. Alltså även om man spelar liksom i så här Kids Are All Right med Julian Moore. Eller till och med i Avengers nästan. Alltså fast han spelar mot liksom så här... lite mer så här snygga, stora män, typ så här Robert Downey Jr. som är liksom karismatysen.
Ja,
så
exakt.
Han är ändå så här att man, jag vet inte, man dras alltid till honom.
Ja, men han är lite the everyman.
Ja.
Det som jag tycker är konstigt med den här filmen, varför spelar han en brottare? Jag kan ju absolut köpa...
Channing Tatum,
som jag tycker också gör en jättebra roll i den här, för att han Channing Tatum, vet vi, han kan spela klipsk och han kan spela charmig. Han är ju dum i den här filmen. Han spelar dum och det går
fram. Han är väldigt bra på att spela dum också. Men jag håller med, för när man ser Mark Ruffalo först så tänker jag att han är så här, ja, men han ska vara hans tränare så här. Han tävlade i brottning förr, men nu har han lagt av typ. Sen bara, va? Håller han fortfarande på? Kunde han inte ha tränat lite i alla fall? Inte jobbat i den här rollen. Alltså, fan Mark.
Jo.
Han har gått... sina möten alltså.
Han har inte gått in i rollen för sin kroppsbyggnad. Han har gått in för att han är en duktig skådespelare. Han gör rollen bra. Sen är rollen inte storslagen.
Nej.
Det är den inte.
Alltså, jag vet... Jag hade tyckt nästan det var roligt om det hade varit Channing Tatum som blev nominerad istället för Mark Ruffalo här. Alltså det hade ändå varit så här.
Ja, för att han gjorde något spännande. För när vi säger att, alltså vi vet att han kan spela dum, han kan spela jockdum. Men det här var en slags mer...
Han var fortfarande en jock, men på
ett annat sätt. Ja, precis. Det var en grundad dum, det var inte humordumhet, utan det var en liten tragisk dumhet.
Som var, alltså jag tänker ändå så här, om Jonah Hill har blivit nominerad till Oscarsgalan 2 gånger, kan fan Channing Tatum bli det åtminstone en gång.
Ja, jag tycker det. Jag tyckte att han kunde ha förtjänat den. Och alldeles, hade inte Mark Ruffalo varit med i filmen så hade han nu haft en chans.
Det tror jag. Definitivt. Jag vet inte riktigt vad det är som gör att de tog... Alltså det här är säkert någon sån här Oscars politics att så här, producenterna för Fox kanske kände att det var en större chans med Mark Ruffalo än med Channing Tatum. Så därför promotar de honom för den här kategorin. Vet inte, det är riktigt.
Alltså han, ja, men grejen är att han hade ju inte, Channing Tatum har ju inte kunnat gå på bästa supporting. Han har ju fått gå på bästa manliga. Och bästa manliga, där blir han ju
outshined. Mosad.
Men ibland mosad också av i samma film en komiker som gör en seriös weird roll. För att de får alltid nomineringen.
Ja.
Men vi kommer dit sist sen. Först ska vi prata om...
Han som faktiskt vann.
Han som faktiskt vann, J.K. Simmons för Whiplash. Som spelar J.K. Simmons fast med mindre humor.
Och i hans, det här är hans första Oscars-nominering också.
Vilket det ska han ha. Alltså jag älskar J.K. Simmons. För att det är ju i princip bara för Spider-Man som jag i övrigt hatar. Och för mig så är han ju med i spelet Portal. Portal 2. Där han spelar så här excentrisk uppfinnare som är död och bara pratar om så här uppspelningar och är excentrisk och lite jävlig och ja, du vet. J.K. Simmons.
J.K. Simmons. Och han är ju J.K. Simmons. Eller han är ju sin karaktär i Spider-Man. Vad heter han? Jonah Johnson. Vad heter han i Spider-Man? Hans karaktär.
Ja, det är Jonah någonting, ja.
Men Jonah, ja. Han är ju som han, fast så här 1000 gånger argare. Ja,
ingen humor. Bara riktigt, riktigt vidrig.
Ja. Men bra. Alltså, vidrig på ett bra sätt.
Han är bra. Jag kan tycka ibland, alltså, jag vet vad de vill göra det här. Det är man ska hata honom, man ska älska honom, man ska älska att hata honom, man ska hata att älska honom. Så här. Ibland är han lite för bara en douche.
Och det blir, de gör ju lite i Whiplash så här, samma grej om och om igen. Att så bara, men nu tror man ju att han är lite snäll. Och sen bara, skriker han ut typ. Och sen så blir han inte. Alltså så här upptrappningen till det lägger de upp på samma sätt. Så efter ett tag så vet man liksom att, ja, det är så här det kommer gå.
Ja.
Men jag såg i för sig en ganska rolig grej på Tumblr som var med så här. Det var typ giffa på varje gång han ser not quite by tempo.
5, 6, 7. Not quite my tempo. It's all good. No worries. Here we go. 5, 6, 7. You're rushing. Here we go. 'Cause I just hurled a chair at your head, Neiman.
Alltså, det är helt på brittiska skämt. Ja, men i alla fall, det är så
han är inte britt.
Han är inte britt, inte alls. Men det är roligt, för det är typ den grejen man kommer ihåg från filmen. Med det här jävla tempot.
Mm.
Och att han, det är så här, den enda grejen han inte skriker. Utan det säger han alltid lugnt. Typ.
Mm.
Tyckte du att han fick, eller ja, det kommer ju senare. Men han kändes väl ändå som en ganska så här, given vinnare inför galarna. Han hade blivit ganska hyllad.
Ja, han kändes som en av de två jag trodde det skulle bli. Eller lite osäker, eftersom det var J.K. Simmons. Så var jag lite så här, han kanske inte vinner fast han skulle kunna förtjäna det.
Och också lite för att filmen i sig var liksom inte så... Alltså, den var väl ganska uppskattad så, men den har inte blivit nominerad till så mycket annat.
Förutom... Här, vad har du med? Jo, bästa film ju, såklart.
Ja, bästa film var ni nominerad till, men... Den hade ju inte fått så här bästa regi eller bästa manus. Jo, det hade visst det förresten. Efter förra var det.
Alltså, den känns, det är en sån här som känns lite som en av de inkvoterade mindre filmerna som det ibland känns som.
Mm, exakt. Så här, lite så här social network-grejen att det ska vara så här, en lite nyare film som handlar om en lite cool grej som datorer eller trummor.
Oj, det var inte den kopplade dagen. Jag tänker ju mer som typ Beasts of the Southern Wild. Inte för tema var så, utan mer som att det här är filmen som är mindre och som är lite okänd och som så här, som väldigt få har sett. För det, jag tror inte det är, det är inte så många som har sett Whiplash utöver de som håller koll på Oscars.
Det är det kanske inte för sig.
Men i alla fall, ska vi räkna ner från 3, 2, 1 och så vem som borde ha vunnit. 3, 2, 1. Edward Norton.
Vad tråkigt.
Ja, jag vet. Jag vill tycka någon annan, men det var Edward Norton.
Ja, alltså jag vet inte riktigt vad jag tyckte innan vi pratade om dem, men det när vi gjorde det, jag kom ihåg så här hur alla var. Så bara, ah, jo. Det var, jag tyckte ändå att det var han som lyfte den filmen ännu mer.
Ja, jag tycker det är roligt. Jag vet att vissa talar med mig. Jättemånga hyllar ju Michael Keaton. Och med all rätt. Men jag tycker det är roligt att han spelar en karaktär i en film som ska sno huvudrollens thunder. Lite så här, sno the limelight. Och så snor han huvudrollens limelight.
Ja, det är ju väldigt roligt. Faktiskt. Så ja, jag tycker nog det. Och jag tror det är lite... Jag vet inte, alltså jag tyckte ju verkligen att J.K. Simmons var bra Whiplash, men jag tyckte ju, alltså det var inte som att det blev inte den här Mark Ruffalo-grejen att här, mina ögon fastnade på honom, för att jag tyckte även att Miles Teller, vad fan heter han? Miles, han som spelar huvudrollen och så här, han var också väldigt bra. Och så här,
är han trummis eller skådis eller båda? Eller är han jättebra på trumma eller har man fått det verksamhet?
Det här har jag läst om. Jag tror att han gjorde typ så här 80% av all trumning själv. För att det var så här att spela trummor på film är väldigt svårt att fejka. Alltså så här, piano kan du fejka ganska enkelt.
Du fejkar ju bara, du filmar bara händerna.
Ja, så här, sjunga skitenkelt. Alltså typ så här, gitarr och sånt är också lite lättare. Men trummor är jävligt svårt.
Du ser om han inte slår lika många gånger som det låter liksom.
Exakt. Okej, och sen när det går jävligt snabbt, då kanske det bara är så här folk som kan trummor som kan se det. Men det är ändå svårt att fejka det. Så att han kunde trumma innan, men han blev ju såklart jättetränad inför det. Och sen antar jag att när det är så här närbilder på när han trummar liksom den där supertrumningen i slutet, så är det nog någon annan liksom.
Ja. Hej, välkommen till första pausen. Det här är ett tillfälle att andas ut. Lägg ifrån dig podden och gå ut i den vida världen. Lukta på blommorna, lyssna på fåglarna, ät en glass. Vi är tillbaks alldeles strax. Nu tänker jag nu att vi går in i Best Actor, Best Actress. Jag tror vi tar Actor First and Actress. Så kan vi prata lite mer om de filmerna som inte nominerats som någon annat. Vi kör snabbt och vi pratar om Into the Woods och The Judge, som inte kom med högre upp så att säga. Jag tyckte väldigt mycket om Into the Woods.
Det gjorde ju inte jag alltså.
Jag tyckte om honom för att det var så over the top och töntig. Alltså jag älskade den här plågade torture pain scenen när männen sjunger om hur jobbigt de har det, och de försöker
agony
beyond power of speech. Agony heter det här. Och de försöker så här spela över hur mycket agony har.
Agony far more painful than yours.
Det kändes, det var så jävla mycket glimten i ögat.
Agony, oh the torture they
teach. Åh, gud vad roligt. Och där såg jag också en annan jätterolig Tumblr-grej om. Gud vad det är bara så här Tumblr hela tiden. Men, okej, det här blir en lite halvlång historia.
Kör.
Men, i Star Trek, precis den första scenen i alltså de nya Star Trek, då när Kirk föds, så kan man ju se att hans föräldrar är då Chris Hemsworth, som spelar Thor i Avengers, och så är det en tjej som heter typ Jennifer Morrison, tror jag, som spelar mamman, hon med så här blont hår, som har varit med i typ How I Met Your Mother, och hon är även med i Once Upon a Time, du vet, den här sagan TV-serien.
Just det, ja.
Och hon hennes föräldrar i den här. Jättelångt och svårt att förklara. Men mycket roligt när man såg det. Men den ägande grejen är ju rolig, men den är också så här, jag vet inte, lite för meta, tyckte jag när jag såg den, att det var så här lite för överdriven. De andra var ju också överdrivna, men kanske mer på ett filmiskt sätt.
Jag älskade överdrivna, fast jag älskade överdrivna, jag tyckte den borde slutat när allt, och det var lyckligt, de blev lyckliga
samma dag. Det var där den tappade mig, för jag tyckte också det var bra fram tills dess, och jag var så här, oj, shit, så här.
Ja, de vågar.
De vågar verkligen sluta på det här. Det bara slutar superlyckligt, jättesnabbt. Verkligen som en saga. Och sen bara,
ja, sen ska det bli den här mörka delen. Och den mörka delen var, den var svagare. Det var liksom, då blev det så här, för det roliga var innan var ju att det var ju liksom, det var over the top så inåt av helvete. Och de vågade göra det. De bara körde det rakt in i kaklet. Och sen, det är inte så att det blir mindre over the top sen. Men det blir, den ska vara lite så här mer... darkness.
Alltså jag tror ju också att det var så här för att jag typ dagen efter jag såg Into the Woods så såg jag Maleficent. Och jag tyckte att den var så jävla mycket bättre och de var lite så här samma genre.
Jag tror också om Maleficent.
Jag tyckte faktiskt att den var jättebra. Så det var därför jag också så här, Into the Woods, den var nog inte så bra. Lite så här slöseri med bra skådespelare, så här kände jag.
Nej, jag håller med. Jag tyckte det var kul, men det var som sagt, den tappar. Den borde ha klippts efter, där. Den är baserad på en pjäs, så de får ju spela ut hela pjäsen, men... eller en pjäs, en musikal. Jag tyckte det var kul. Annorlunda.
The Judge då.
Ja, The Judge. Och jag var precis som du. Fan, vilken tråkig titel. Och vilken tråkig poster.
Ja, alltså poster. Det ser ut som den här Frost Nixon-postern. Mm. Om du vet den filmen.
Jag vet filmen, jag har inte sett den. Men...
Ja, den, är för sig, den är också lite så här. Den är lite bättre än vad den postern ser ut. Men det ser ut, posterna är ganska lika och det ser så jävla tråkigt ut.
Men den var inte så tråkig.
Faktiskt inte alls tråkig, tyckte jag.
Okej, min absolut första tanke när jag ser den här filmen är, fan vad killen från Numbers har blivit tjock. Då är jag såhär, wow!
Alltså jag satt också och tänkte på, bara, han är mer så konstiga ja. Grejer. Han är mer såhär Numbers. Och sen är han mer de här Santa Claus-filmerna. Så är han typ såhär huvudalven.
Han har gjort konstiga grejer. Men han har aldrig varit alven än inte en nisse. Du kan inte ha försökt elf till nisse i det.
Elf, ja. Jag trodde jag bakade det.
Men han har aldrig varit tjock innan. Och nu är han såhär, wow.
Ja, men det var inte ens fel.
Nej, han blev kissad på lite.
Ja, Robert Downey Jr. spelar ju ja, det han brukar göra. Lite såhär charmig douche. Mm. Det jag tänkte dock på med filmen som var så här, ja men alltså den är ju väldigt det här konceptet är ju så jävla likt bara Elizabeth Town och vad heter den här Zach Braff-filmen? Garden State. Så här. Och någon form av så här business med kille snubbe som inte har så bra kontakt med sin pappa. Mamman dör. Måste åka hem till begravningen till den lilla byn.
Ja men alltså vi har sett det. Och det var också, jag hade precis sett den här filmen när jag såg The Butterfly and the Diving Bell. Och det var därför jag tänkte så mycket på, fan vad skönt med en film där det inte är en pistolrelation mellan pappan och sonen.
Ja. Då förstår jag det ännu mer.
Mm. För att här är det ju verkligen det när det är så dåligt och de har bråkat så mycket och han hade ett strulig uppväxt och så här.
Och han är den sämsta sonen, för det finns två andra bröder men de behandlar inte alls på samma sätt då.
Nej.
Något som var roligt i den här var ju också så här random incest-grejen.
Ja.
Vad fan var det om?
Weird som fan. Lite obehagligt.
Ja, alltså det blir alltid så roligt när sånt dyker upp i filmer. Det är som den här... Rumor has it, tror jag.
Jag har inte sett.
Med Kevin Costner och Jennifer Aniston.
Ja, typ. Precis. Har du hört om The Morgans eller sån där familjen med poäng på svenska? Vet jag. Jag vet inte varför jag vet vad den heter på svenska. Har du hört ryktet om Morgans?
Jo, precis. Ja, men det är ju det här att så här, Kevin Costner bara har så här legat med Jennifer Anistons mormor och med hennes mamma och så ligger han med henne och sen så bara, åh nej! Så får hon reda på att, åh, du kanske är min pappa.
Det blir, nej, och det här var inte, nej, det var, där den här filmen föll för mig mycket var i sista kortscenen när Robert Downey Jr. korsförhör sin pappa.
Ja.
Och de gick för långt för att liksom, det här hade aldrig hänt i en rättegång. Visst, det andra var av dem, men nu är det alldeles för mycket. Let's talk it out, dad.
I have memories. Of us. You, me. Then I don't. How come?
Så här, inför, alltså hade jag suttit där och varit vittne till det här, jag bara varit liksom,
what the fuck is
vad händer?
Ja, och så här, Billy Bob Thornton-karaktären, varför säger inte han något? Varför jag vet så här,
ja, det gick alldeles för långt.
Objection. Typ.
Ja. Objection because weird.
För att det var, jag reagerade på det först när han säger, när ja, pappan då, the judge, säger typ.
I looked at him and saw you. Same willful disobedience, same recklessness. I looked at him and saw my middle son.
Där, att han då talade direkt till Down Junior och jag var så här, oj. Säger han sådär i rättegången, det var ju lite personligt.
Och sen går de bara
längre. Och sen bara går det ännu och ännu mer. Och bara, alla börjar gråta. Och det är liksom...
Det är jätteweird.
Jätteweird. Alltså det är ju en bra scen, men den hade nog blivit bättre om det blev typ så här, let's take a break guys. Och sen så tog de liksom det här utanför ett salen eller
ja,
någonting.
Ja, det blev dumt.
Ja.
Varför blev inte Billy Bob Thornton nominerad för bästa manliga biroll? Jag menar...
Ja, han var väl helt okej.
Han var Billy Bob Thornton. Han är alltid Billy Bob Thornton.
Ja. Vad tyckte du om slutet då? Alltså det allra, allra sista slutet när han kommer in och snurrar på domarstolen. Ska han stanna eller vad är det som händer?
Jag är den som jag har sett det.
Det är ju så här efter, ja, efter begravningen och efter att han har pratat med Vera Farmiga där. Jag älskar Vera Farmiga förresten som spelade och hans kärleksintresse i filmen. Det är alltid hon är jättebra. Ja, men då i alla fall så kom han ju in där i rättssalen fram till sin pappas gamla skor och typ så här snurrar på den.
Jo, det kan jag nu ha sett. Det jag undrar. Ja,
så titta fundersamt på den och bara...
Ska jag bli en judge? Ska jag bli en rättskaffens kar?
Ska jag stanna här i byn och svära Farmiga? Och sen så bara stannar stjolen och pekar mot honom typ. Lite övertydligt kanske. Men, alltså det var också lite så här, ja jag gillar den, men den är lite övertydlig ibland. Alltså så här, typ när de skulle ha rättegången och så här, och man ser när alla är inne i rättssalen och så kommer någon i personalen fram och så här byter ut skylten från då judge, pappa judge till den nya judge. Så här bara, ja, vi kunde inte ha gjort det tidigare. Det skulle vara så jävla tydligt att aha, nu har vi bytt plats på dig.
Aha.
Det är inte så bestämmer längre.
Ja, nej, det var, alltså, det var inte en klockren film, men den var underhållande.
Definitivt. Ska vi dra lite manliga huvudroller kanske?
Ja, vilka var nominerade?
Det var Eddie Redmayne för The Theory of Everything, Steve Carell för Foxcatcher, Bradley Cooper för American Sniper, Benedict Cumberbatch för The Imitation Game och Michael Keaton för Birdman.
Ska vi dra dem nerifrån upp nu då? Så vi börjar med Michael Keaton.
Ja, vi hade ju redan pratat lite grann om hans prestation. Men...
Han var bra.
Ja,
jag hade väntat mig bättre.
Han var ju mer då än Edward Norton, en sån som varit borta jävligt länge.
Ja. Det är ju därför det blir liksom resonera med karaktären i filmen. För han också, det är lite samma sak. Batman, Birdman, oho!
Och det är, ja, han är ju ganska fil i den här filmen också. Jag vet inte om han ser ut så nu för tiden eller om han har filat ner sig.
Jag tror han har filat ner sig lite.
Ja.
Speciellt utan peruken. Men alltså, han är bra, han är jättebra, men jag hade ju liksom hört så jävla mycket bra om honom.
Och så bra, alltså det kändes ju ganska givet att han skulle bli nominerad, alltså nästan framförallt för det här, för att det passar ihop med hur han själv är som skådespelare, det här med Batman och comeback och sånt där, men sådär, jag vet inte. Vad tyckte du om det här i Birdman överlag med när han var The Birdman som följde efter? För det var ju också ett skådespeleri som han gjorde i den här filmen.
Alltså det var ju over the top, men det var ju menat. Så det kändes... Jag kunde tycka om hans... Alltså det kändes ju som en tydlig Batman. Jag tänkte liksom, är Christian Bale här? Men jag tyckte att han gjorde den dualiteten bra ändå.
Ja. Och han var... Men han var ändå bra i så här... Men han var ju ganska olik ändå tyckte jag när han var så här med sin dotter. Eller när han var med Edward Norton-karaktären. Eller när han var med Naomi Watts. Han gjorde... Alltså, man fick lite samma känsla tyckte jag som när i Black Swan. Det här med att man måste göra allt för scenen. Så här, liksom att det är nu det gäller. Det här är så jävla, jävla viktigt. Liksom.
Ja, om man ska säga någonting. Liksom, vi ser ju mer range än Edward Norton. För att man fick se honom i så många olika... Man får säga honom gå crazy. Men också vara lite fin mot sin dotter. Och sen var han lite dålig pappa. Och sen stage-skådespelare. Så det var ju väldigt mycket där han gjorde. Men och det var bra.
Ja.
Det här kommer faktiskt bli ett långt avsnitt sen.
Ja,
folk får klaga, men det här är Oscars.
Det här är viktiga saker. Nej, ja. Det är det inte ens. Men... Nu har vi sett alla de här jävla filmerna. Alltså jag har aldrig tvångstittat så mycket film som till det här avsnittet.
Jag var ju klar tidigare så jag har hunnit säga. Jag har hunnit säga så här, varva ner med bara så jävla mycket action sen dess.
Åh gud, och jag har fått vara så här, nu ska vi kolla på The Tale of Princess Kaguya.
Vi kommer dit.
Ja, men vi hoppar till Benedict Cumberbatch först. Också en väldigt väntad nominering, eller?
Ja, fy fan vad jag... Okej. Folk kommer att arga på det här för att alla älskar Benedict Cumberbatch, men fy fan vad trött jag är på hans skådespeleri.
Ja, alltså jag vet inte om jag är lika trött på honom som jag är på hyllningarna om honom.
Ja, men det går ihop. Speciellt eftersom den här rollen är så jävla ointressant och han spelar samma sak. Tyckte det var en... Jag tycker att Alan Turing i den här filmen är skriven astråkigt. Åh, så du menar att han är typ lite autistisk och skitsmart? Ja, vilken unik take!
Är han inte lite grann som Russell Crowe i A Beautiful Mind? Jo, exakt likadan är han faktiskt.
Ja, och i så många andra också. Det är liksom... Han är som en lite mindre smart och lite mindre douchey Sherlock.
Ja.
Men fortfarande smart och douchey.
Ja, jo. Sherlock har. Men... fortfarande bra, såklart.
Han är inte dålig, men det var väntat och det var tråkigt. Och så. Vi ska komma till mina tankar mer om den filmen sen, men han kändes... vi kan väl redan nämna det. Vinnaren var ju Eddie Redmayne som spelade Stephen Hawking och Benedict Cumberbatch spelade Alan Turing och två brittiska biopics... alltså, det är ju svårt att inte jämföra dem.
Ja.
Om manliga genier dessutom. Och Eddie Redmayne, som också vann, spelar ju en... Han spelar en människa. Benedict Cumberbatch spelade ett Hollywood-geni. Tycker jag.
Mm. Jo, men det kan jag nog hålla med om. Alltså, jag vet inte om jag är riktigt lika hård i min bedömning. Alltså, jag tyckte ju att han var bra. Och jag tyckte att filmen var intressant och jag tyckte liksom att uppläsningen var bra och så här. Alltså jag tror egentligen att det var inte lika mycket hans fel som att manuset inte riktigt så här uppfyllde det jag ville ha. Jag tyckte så här, de kunde ha visat mer om honom. Alltså jag vet inte, scenen när han var själv eller någonting, när han kunde vara lite mer en person än så här inåtstängd i närheten av alla andra.
Ja, precis. För att, alltså, det känns lite som att de som ska filma bara tar, vi fick Benedict Cumberbatch. Nu behöver vi inte jobba.
Vi kan ju bara titta på hans ansikte i 2 timmar.
Ja, jag vet inte varför den här filmen har blivit så en jävla pet peeve för mig. Men, jag tyckte det var tråkigt.
Ja, jag kan ändå... Ja, jag är helt okej med att han blir nominerad.
Ja,
däremot, nästa på listan, Bradley Cooper för American Sniper. Alltså jag har inget emot honom alls. Jag tycker, så här, han har ju varit nominerad förr och då tycker jag att han är bra. Han är inte...
Så jag tycker generellt, jag är väldigt svag för honom.
Är han väldigt bra.
Mm.
Det kanske bara är den här filmen, men också hans karaktär. Ja. Jag tycker det är skitdålig.
Ja.
Alltså, vad fan är det här? Vad är American Sniper? Det är som någon jävla promotionfilm för krig. Alltså jag vet inte vad det är.
Nej, alltså jag satt och tittade i början och tänkte, ja men detta är jättespännande. Detta är någon film som vill då illustrera alla de negativa sidorna med manskulturen och våld och när han sitter där med sin pappa. Men så bara, nope! That's not what we're doing.
Ja, och den här scenen som också är trailern typ då när han ligger uppe på taket och det kommer ut en kvinna och ett barn som har en bomb. Och han är liksom i krig. Ska han skjuta dem eller inte? Lalala. Och ta beslut typ. Och då, jag såg den trailern och bara shit, det här verkar ju skitintressant. Det var lite så här med lite Hurt Locker känsla och så lite såhär PTSD kanske. Och lite konsekvenserna av krig typ.
Nej. Och sen får de ju såhär, de har ju lite konsekvenser kring, men det är så jävla brushed by. Istället så fokuserar de typ såhär, bara att de har en fiende som är så jävla slutbossig. Du vet, han supersnipern som är amazing och i alla konflikter de är i så är han där och dödar. Men bara, gud.
Och det var så här, jag vet att samtidigt som jag såg den här så var jag inne, så höll jag på att kolla på första säsongen av Homeland. Och då är det är också lite här krig och sånt. Och jag kunde inte hjälpa att jämföra och vara så här, det här Homeland är så mycket bättre. Det är så mycket mer intressant än vad det här är, manskrisiga grejen. Och ska vi prata om fake bebisen? Alltså,
den stora frågan, okej, okay, som flera pratade om. Vad var mest fake? Bebisen i American Sniper eller räven i Wild?
Alltså, det kändes fan bebisen ännu mer fake.
Alltså, räven kunde man säga senare tänka att nej, men det kanske var bara en dröm så här, att det skulle vara lite om ett bebisen docka från Toys R Us.
Ja, alltså det är så dåligt. Jag förstår inte vad det är som har hänt här. Alltså det där, jag jobbar ju som rekvisitör på Partaj. Mm. Det där hade vi lätt kunnat göra i Partaj, absolut. Men då hade vi varit så här, okej, men vi lägger en filt för hela dockan. Så att man ser liksom inte den. Man kan kanske fortfarande köpa att det är det. Men här i American Sniper, då är det typ så här, de sträcker upp armen och Bradley Cooper rör den lite med sitt finger så att armen ska röra sig upp och ner. Va? Vad är det här? Och det är så jävla tydligt för att det är en riktig bebis någon gång, typ sen när den är nyfödd eller när han tittar på den i så här genom fönstret när man tittar på nyfödda bebisar. Och sen bara håller han i en plastdocka.
Ja.
Det var så sjukt. Och han sålde det inte.
Nej.
Inte alls. Han var skitdålig på att låtsas hålla en bebis.
Liksom. Alltså han var okej i filmen igen. Men Ingrid borde numera. Här kunde man lätt peta till honom och köra stubben från Whiplash.
Ja, definitivt. Han var ju mycket bättre då. För att, alltså Bradley Cooper var ju bara så här. Men lite som han brukar vara. Fast mer amerikansk och mer...
Alltså han saknade charmen som han ofta har. Och han var inte charmig och han var inte duktig. Alltså han var inte bra som var i Silver Linings. Han är inte charmig som man kan vara i typ The A-Team eller så här. Utan han var bara...
Men det var bara så här, jag vet inte. Hans blick var död. Typ. Alltså man, så här, man förstod inte honom på något sätt, tyckte jag. Och nej, det ligger ju såklart mycket på manus och så. Men också på Bradley Cooper. Han kunde ändå försöka ta fram något mer.
Mm. Jag vet inte varför han gick med på den här filmen.
Han måste ju fatta att det här kommer inte bli någon höjdare. Alltså det, han har ju ändå blivit ansedd. Liksom. Han är bara... Ja. Nu kommer vi till Steve Carell i Foxcatcher. Den här fina komiker gör dramatisk roll.
Mm. Jag är psykopat mer specifikt som är så jävla... Alltså, jag tänkte på att jag tittade på... jag tittade igenom i alla fall de två första säsongerna av Hannibal.
Ja.
Och där är jättemånga... Eller okej, inte jättemånga. Men jag tänkte på det här. Skådisar som är så här, det där är en komiker som spelar en psykopat. Det är en till komiker som spelar en psykopat. Är komiker, har de liksom bara en knack för att vara psykopater?
De kanske bara inte kan vara normala. De kan inte vara vanlig. Så därför hon var liksom något extremt.
Ja. Och min fråga är här. Var Steve Carell bra eller bara konstig? Jag vet inte. Jag har ingen aning.
Nej, han hade ju så här en konstig näsa. Han gick lite konstigt. Han pratade lite konstigt.
Så här, alla i den filmen gick konstigt.
Men de ska ju, är det så brottare går antar jag. Men det var så här... Det var distraherande.
Ja.
Det var så här, varför är ni så jävla julbenta? Eller har ni blöja på er? Eller liksom, vad händer?
Mm. Nej, det var så jävla konstigt. Jag vet inte, alltså, det var liksom så här, Norman Bates möter, jag vet inte ens.
Alltså jag tror att det är så här, den sätt. Den här filmen är ju väldigt normal och väldigt grå. Alltså hela filmen är sjukt grå.
Mm. Långa scener med bara naturalistiska ljud.
Och det är väldigt vanligt. Och då blir hans karaktär så, alltså den blir så svår att ta till sig på något sätt. Alltså, särskilt när det är så här, jo det är baserat på en sann historia och den här personen har funnits. Men han är, alltså så här, för mig var det ingen känd person. Så det är inte som att jag kan vara så här, ah fan vad lik han är, jag fattar. Alltså,
jag skulle vilja säga, det finns något, det ska finnas något videomaterial med honom. Jag skulle säga om han, vilja säga om han är sån.
Ja, att man liksom... Jag vet inte, det känns som att om man ska förstå en sån konstig person när det ska vara i en biopic-grej så måste man liksom veta vem det är. Alltså, lite på samma sätt som att såhär, ja, Michelle Williams när hon spelade Marilyn Monroe, att såhär, ja, hon är ju lite quirky typ. Men man såhär, hon passar, man fattar för att man vet vem Marilyn Monroe var. Och sen så, jag tyckte nog mest han bara var konstig. Svar på din fråga.
Ja, jo, jag tror det föll åt det hållet till slut.
Och sen det här bara, oh, vi ger honom en konstig näsa. Så ser det ut som han skådespelar ännu mer.
Men det är för att han ska vara lik. Han,
ja,
han
jag vet. Inte,
men ja, nej. Det känns så att det var inte jätteviktigt för karaktären. Näsan är inte en viktig del av karaktären. För att i och för sig, han skådespelar skiten och den näsan, det ska man ge honom.
Ja, han skådespelar bra. Alltså, det är inte, det är, jag är inte förvånad alls att han blir nominerad, men jag är också väldigt glad att han inte vann.
Ja. För vann gjorde ju Eddie Redmayne för The Theory of Everything, där han spelade Stephen Hawking.
Och att han skulle vinna fattande man väl typ så snart man såg att de skulle göra en film om Stephen Hawking.
Det var jävligt tveksamt, för att han kunde lätt gått överstyr, alltså...
Ja,
för att använda ett uttryck från Tropicana, gone full retard. Nu är ju inte han, men att det kunde gå för långt.
Ja, jo. Men ja, alltså, Ed Redmayne är ju en gammal favvis för mig. Så jag
vet inte hur mycket han
är. In him I trust. Nej, men framförallt, första gången jag såg honom så var han i en miniserie som heter Svärdet och Spiran, som heter en historisk serie typ som han var skitbra i. Och som han också spelar lite så här, men jag vet inte, smart i. Alltså han är inte alls som Stephen Hawking, men han är inte heller så här en helt vanlig karaktär.
Nej.
Och sen så, ja, vad har han ens varit med i?
Jupiter Ascending.
Som han tydligen ska vara så jävla misscastad i. Jag har inte sett den här filmen än, men han ska tydligen vara jättedålig.
Åh, oh, gud, jag vill se den. Jag vill se den bara för att mitt på hjärnan och så vidare.
Och då får vi se vår Fabius Channing Tatum också, se hur han.
Jag gillar, alltså det är det som är grejen med filmen, att jag gillar Channing Tatum och jag gillar Mila Kunis. Så att jag är lite, han har inte gjort mycket annan, den här Redmayne har inte gjort väldigt mycket annan film man känner till, och han har gjort lite tv och så har han gjort en del teater liksom.
Ja, men det var ju framförallt den här tv-serien då som jag hade sett som jag, så här, jag kände att han är bra.
Och det var han ju verkligen. Jag var faktiskt imponerad över hur han spelade den här ändå kraftiga sjukdomen. Han lyckades spela progressionen och han lyckades att inte gå över gränsen. Och han var jävligt lik vid många tillfällen.
Lik. Alltså det, och det är ju, ja, jo, han har ju lite i grunden säkert så här, lite lik. Men alltså någonting han gör med sitt ansikte som är...
För att grejen är att han, Eddie Redmayne är skitsnygg och Stephen Hawking innan sjukdomen och åldern och så här, var ju också jävligt snygg faktiskt.
Mm. Jag har inte sett bilder på honom från den tiden. Men,
alltså han ser lite ut som Eddie Redmayne. Jag var inte riktigt lika snygg. Men han gjorde jävligt bra. Han lyckades, som jag sa innan, han lyckades göra det till en människa. Det blev inte bara geniet eller sjukdomen. Utan, alltså, man kan tänka, det finns två sätt att gå med Stephen Hawking-film. Det känns som att det antingen går sjukdom eller geni. Det kändes lite som att de gick en snygg tredje väg här. De körde här en människa.
En människa, en kärlekshistoria. För det är ju... Alltså, Eddie Redmayne har ju Felicity Jones att tacka för mycket för den här Oscar. För det är ju faktiskt ett pararbete som lyfter det här. Så jag blev väldigt glad att hon, vi kommer till det sen, men hon blev ju också nominerad för bästa kvinnliga huvudroll. För det är ju därför man köper det ännu mer. För att de skådespelar skiten i den här relationen i filmen.
Ja, man märker att det här är baserat. Det finns två stycken biografier om Stephen Hawking skriven av hans fru, eller då Jane Wilde. Det här är baserat på den senare. Den tidigare skrevs precis efter att de gjort slut, när han blev tillsammans med sin, den här assistenten, som var en riktig douche tydligen, avskärmade honom från alla andra. Det var rykten om att hon misshandlade honom. Sen till slut tog det slut mellan dem och han typ kunde återvända och ta kontakt med sin familj igen. Och då skrev hon en ny biografi som var, eller hon skrev om den, och den var, då var den mindre sur. Och den här är ju baserad på den. För att hon den här så att säga tartmaran, eller hon är ju inte med så mycket. Hon är,
nej,
ganska urskriven.
Nej, hon är knappt med alls faktiskt.
Ja, vikten är ju på deras relation. Även när de gör slut så är det deras relation.
Ja, alltså det blir inte ens liksom, jag vet inte, det är inte ens så väsentligt i filmen typ att de gör slut. Alltså så här, för de har fortfarande en relation och det är fortfarande det handlar om. Det är bara att den har förändrat. Alltså så här.
Mm.
Det var, jag tyckte det var ändå skönt på något sätt att det var inte så här en jättetydlig brytpunkt i filmen, utan det var mer så här, det rullade på ändå.
Ja. Ska vi säga något mer om det, eller ska vi räkna ner?
Vi kan räkna ner.
Räknar du ner den här gången?
3, 2, 1.
Eddie Redmayne. Fan vad svårt det är att säga någon annan sätt. Eddie Redmayne.
Ja, alltså. När jag tänker på det tycker jag fan inte någon av de andra var så bra.
Nej.
Eller jo, alltså jag tycker nog ändå att Benedict Cumberbatch var bra, men...
Ja, för mig var 2 Michael Keaton.
Ja.
Därefter Benedict, därefter Carell, därefter Cooper.
Men om man bara tittar på filmerna så här, vem som liksom med sitt skådespeleri lyfte den filmen, så är det ju definitivt Edward May.
Definitivt.
Att det är så här, Imitation Game, en bra film, men det är mycket annat förutom Benedict Cumberbatch som är bra, som gör den bra så här.
Och
Birdman lika så.
Fan vad vi har samma åsikter nu. Vi måste vi bara inte hålla med varandra.
Den här dynamiken som folk kommenterar om. Det måste tycka så lika.
Ja, fan.
Så se, det kanske kommer ni på bästa kvinnliga huvudroll.
Det var de nominerade var alltså Julianne Moore för Still Alice, Marion Cotillard för 2 Days, 1 Night, Felicity Jones för The Theory of Everything och Rosamund Pike för Gone Girl och Reese Witherspoon för Wild.
Och om vi börjar underifrån igen så har vi Reese Witherspoon först.
Ja.
Som då inte vann eftersom vi börjar prata. Men, sjukt bra, väl?
Ja. Jag hade hört att det skulle vara hennes fulroll, så att säga. Oh. Men det var det ju inte.
Hon är inte ful.
Alltså hon har inte duschat på länge med något tillfälle, men hon är fortfarande snygg.
Ja, alltså hon är ju alltid snygg. Så här, jo visst, vid något tillfälle så, så här, duschar hon och sminkar sig lite. Och ja, då ser hon ut som sig själv och man ser skillnad liksom. Men
nej.
Inte hennes fulroll, men däremot...
Hennes dramaroll.
Definitivt. Alltså nu har hon ju... Hon vann väl till och med en Oscar för Walk the Line. Den här Johnny Cash-filmen.
Ja, det kan vara den här inte.
Eller, hon var åtminstone nominerad. Och där är hon ju också väldigt bra. Men det här är ju liksom uppföljningen till den. Och det här är hennes film. Och jag älskar den här filmen för att det är en av de få filmerna i Oscarsgalan som är så här med ett kvinnligt öde. Det handlar liksom bara om en kvinna i stort sett. Eller så här, ja, 2 kvinnor egentligen, för det handlar mycket om hennes mamma.
Ja, precis. Det är svårt, att inte jämföra den här med Into the Wild.
Ja, sjukt svårt.
Och där jag tyckte att den här filmen handlar om en människa som gjorde någonting som var utvecklande som människa, som liksom hade kommit under något svårt och jobbat så här, en utveckling. Så var ju Into the Wild om en privilegierad douche som var ett asshole mot allt och alla, snackade ut i skogen för att han var ett rövhål och såg sig som bättre än alla andra, sen dog ett välförtjänt död av bär.
Det är lite hård, men jag förstår vad du menar. Alltså han var ju...
Hatade honom.
Ja, jag tyckte inte heller så. Alltså jag gillar ju den filmen. Men,
men
nu tycker jag ju bättre än Wild. Wild är ju så här som Into the Wild. Fast liksom så som jag ville att Into the Wild skulle vara.
Ja, man gillar ju Reese Witherspoons karaktär. Man tycker ju om Cheryl Strayed. Och man, jag gillar hur man så här, de vecklar upp hennes liv under resan. Och jag, så här, liksom...
Det tar väldigt lång tid innan man förstår allting. Jag älskar att hon är så jävla dålig på det i början också. Alltså så här, i Into the Wild, ja, han är ju inte skitbra i början på så här, att vandra och skaffa mat och sånt. Men hon är dålig ganska länge, alltså. Mm. Typ nästan alltså, hela tiden.
Jag kan ju så jävla, alltså jag kan sympatisera så jävla mycket. Jag känner igen mig när hon går där i början med ryggsäcken och jag tänker så här, what the fuck?
What the fuck? What?
När jag är för trött så går jag exakt så och så här, upprepar svordom. Alltså, vad fan
har jag gjort? Och jag kände igen det så jävla mycket för när hon är så här, okej, nu har jag ändå kommit en bit och tittar om bak och bara, att det kommit någonstans. Det är så jag känner när jag tränar. Bara, jävlar har jag, fan vad jag har tränat. Och sen tittar hon på rullbandet eller någonting och bara, jaha, det var inte längre än så.
Ja, lite så.
Men den inre monologen hon har, den påminner ju mig lite om fjärden glaskrypan typ. För det är lite så här, den är lite humoristisk typ.
Lite pretentiös ibland. Jag tycker att de balanserade på gränsen när hon gjorde alla sina citat.
Mm.
Men sen lyckades de ändå ro i hamn det. Hon lämnar ju citat i de här loggböckerna. Och det är väldigt så här ibland. Men jag tror speciellt gången det liksom, det charmade mig som fan, var när hon kom till och några kom in och säger Cheryl Strayed och bara säga hennes citat för att de har liksom, hon har varit deras typ beacon of light för att de har följt efter henne och läst hennes inlägg.
Mm.
Charmig sen som fan.
Ja, väldigt mysigt. Och det finns här, jag tyckte att det är ju mer om filmen än om henne. Men den här filmen återkommer väl inte heller.
Riktigt. Nej, så vi kan prata om den
nu. Att jag gillade balansen som var i filmen mellan så här, ja, men typ förtvivlan och humor och så här, hata naturen, älska naturen, äta kall goja.
Ja.
Det är väldigt roligt montage faktiskt när hon äter de här kalla fysvarorna.
Fan, ja.
Det kände jag också igen mig så jävla mycket. För det som händer är ju så här att hon ska sätta igång stormköket och sen så har hon med sig fel vätska för det är inte kompatibelt med stormköket. Och det är så jävla... Och så lätt hänt när man ska så här, nu jävlar, nu har jag köpt allt. Och sen bara, oj då, tänkte inte på det.
Ja, men jag känner ändå från festivalen med så stora planer och sitter man typ och gnagar på okokta nudlar så här första dagen. Vad fuck it.
Och köper en jävla langos fast hon har inga langos.
Ja.
Och det något jag gillade var det här med då när hon ber om hjälp första gången och får hjälp av den här gubben i pickuppen som är så här skit creepy först och sen bara nej men han är vanlig.
Mm.
Men sen kommer det creep senare i filmen. Alltså, jag var så här, jag bara fan fega inte i det här nu för att alltså ni måste ändå visa någonting om hur det är att vara så här en kvinna ensam.
Mm.
Alltså så här, alla kan inte bara vara så här supersnälla och vill hjälpa. Utan det finns så jävla mycket creeps också.
Ja, det är det som är grejen. Hon är ute i naturen och går liksom där. Naturen, the greatest enemy. Men hennes greatest enemy är ju typ som i verkligheten män.
Ja.
För att män suger. Och, liksom det är ju så jävla creepy vid flera tillfällen. Och även om det visar sen att han är snäll. Han den här pick-upen. Sen så man tänker att vadå, du borde inte tro så illa men för att he had it fucking coming.
Ja, alltså han sa ju skitkonstiga grejer. Han var ju jätteverklig. Och det var så här, det var så jobbigt där i början. För att hon kunde liksom inte... Hon var ju ändå tvungen att chansa.
Mm.
Så att hon inte liksom skulle svälta ihjäl typ. Och då var det ändå så skönt att han inte var creep. Men där, när det som hände senare då. När hon träffade på de här jägarna. Då var det ju värsta jumpscaret typ. När han kom tillbaka.
Fan.
Fan vad äckligt det var. Så överlag så var jag väldigt, alltså jag tyckte det var en jättefin film. Och jag var så här, innan jag såg den så lyssnade jag på Alex och Sigges podcast. Och då pratade de om den där. Och var så här, pratade om det här med musiken typ. Den här Simon & Garfunkel-låten som går hela tiden.
Mm.
Och där. Och hur den bygger upp. Hade en jävla lång utläggning om det. Och jag var så här, fan, har de typ förstört filmen för mig?
Mm.
Och sen bara, nej, det blir typ bara bättre. Om man tänkte på musiken hela tiden och så här.
Jag var så här, det här var lite som The Judge för mig. Jag var så här, och sen ganska snabbt in i filmen tänkte jag, det här är bra. Det här kan bli riktigt bra. Och det blev det.
Ja, jag tyckte det var så här. Jag gillade också slutet, att, för det var ju så här, åh, men ja, hon kom ju till någon liksom någon mening med livet eller så här. Men det var ändå inte så här överdrivet episkt. Det var inte, nej, så här, åh, räven kom tillbaka eller någonting, utan det var liksom
ja.
Utan det var ändå normalt. Det var så här bara, ja, men här stannar jag. Det här är bara någon jävla bro. Men nu är jag klar.
Ja. Jag tyckte om den. Den får en tumme upp, och den borde ha fått mer uppskattning.
Ja.
Nästa film var nästa film med nästa skådis är ju Rosamund Pike och Gone Girl. Gone Girl trodde jag skulle få mer. Ja,
jag tänkte också att den här är, jag förstår det inte. Alltså det känns som att den borde ha blivit, alltså åtminstone nominerad för bästa manus efter fördaga. Mm. Inte det. Känns inte det som en given nominering där, men nej.
Jävla
American Sniper var nominerad där istället, vad fan.
Ja, alltså jag tycker de kunde ha haft bästa manliga istället för Bradley också. Nu var inte han briljant, men han gjorde en bra, han gjorde en bra, vad heter han?
En Ben Affleck.
En bra Ben Affleck, lågmäld. Ja.
Alltså jag tycker nästa, det kunde vara för bästa film också. Om igen, istället för jävla American Sniper, bara ta bort den. Det är fast bara för att det är Clint Eastwood som har gjort den filmen. Det är bara därför jag får vara med.
Ja, för att om jag fick välja mellan om Wild eller Gone Girl skulle in i bästa vinn, så är det Wild vunnit.
Ja, jo. Jo, det tycker jag nog.
Mm. Jag tyckte den var jävligt bra, Gone Girl, men den har svalnat lite för mig med tiden.
Mm, det är inte en sån film jag tänker på, faktiskt. Wild har jag faktiskt tänkt på sen jag såg den, men Gone Girl var så här, den var jävligt spännande och bra när jag såg den. Det tyckte jag var verkligen investerad i det, men sen så bara, ja, okej. Klar. Och Rosamund Pike är ju en höjdpunkt i den filmen.
Absolut. Hon spelar ju också någon som spelar, och hon gör det bra.
Mm. Väldigt bra. Och väldigt så här, inte en klassisk kvinnlig karaktär. Utan så här, det har ju också varit någon form av diskussion efter om detta är så här en sexistisk karaktär eller inte, typ, eller jag har inte riktigt följt det, men att det är så här väldigt spritt vad man tycker inom feministkretsar.
Det som var lite tråkigt med den var väl framförallt det att när hon har den här dialogen i bilen och hon hatar på The Cool Girl.
Ja.
Då, i boken är det mycket mer att hon hatar en kultur som skapar det och hatar männen som skapar det, men i filmen är det mer så här, hatar kvinnorna som håller på sådär.
Mm.
Vilket ju blir lite tråkigt. Ja. Och hon är ju, hon gör, alltså jag menar, det här är en sån film som Gamergate att titta på och bara, jag visste det! Precis så är det i verkligheten.
Alla bara luras.
Mm. Alltså jag menar, visst det är jobbigt med våldtäkt, men tänk alla stackars män som blir falskt anklagade, som de stackars männen i den här filmen.
Ja, det är ju faktiskt såhär, det är ju en intressant historia, men det blir ju verkligen såhär vatten på kvarnen för många som tror att det händer så jävla ofta.
Ja. Men den var bra ändå, och hon var bra i den. Hon gjorde rollen bra. Så att det var väl inte, om någonting skulle nomineras så skulle väl hon nomineras.
Ja, alltså det skulle vara möjligtvis typ så här klipp. Den kanske var nominerad, det vet jag inte ens. Men eller typ såhär ljud och musik och sånt, det är det ju mycket i. Ja.
Inget jag tänkte på.
Den är typ bara nominerad till det. Så att det förstår jag. Och det förtjänar den.
Ja. Sen kommer din darling.
Felicity Jones. The Theory of Everything. Min darling och darling, men jag tyckte ju att för en karaktär som inte är så jävla mycket att gå på, alltså hon är ju lite som alltså inte helt olik typ Keira Knightleys karaktär i Imitation Game. Alltså,
hon var ju milsvid över Keira Knightleys karaktär.
Ja, men alltså så här,
alltså, jag förstår vad du menar. Alltså, hon är ju samma karaktär, men
hon är ju så här parhästen. Hon har inte, det är inte som att hon är ju där för honom liksom. Det är ju fortfarande han som är huvudrollen liksom, även om hon är väldigt viktig.
Ja, exakt.
Men jag tyckte att hon var väldigt bra. Jag tyckte det var roligt också att en sån karaktär också kunde bli nominerad. Alltså det är ganska olika kvinnliga karaktärer som har blivit nominerade här. Så här, den är ju väldigt annorlunda än Rosamund Pikes karaktär i Gone Girl. Liksom.
Mm. Och den är mycket bättre skriven och bättre spelad. Nej, vänta, nu tänkte jag var redan in vad jag skulle säga. Så jag trodde, tänkte vi fortfarande pratade om
Keira Knightley.
Ja, hon är väldigt annorlunda än Rosamund Pike, ja.
Ja.
Absolut. Hon är mycket mer lågmäld karaktär. Alltså man säger, hon är inte, Rosamund Pike är väldigt en karaktär som är såhär boom-karaktär. Här har vi mer en, återigen en människa.
Ja, och inte så här. Inte alls en Oscars-karaktär så. Alltså för det är ju både så här, Julianne Moore är ju en klassisk Oscars-karaktär. Rosamund Pike lite också så här väldigt mycket skådespelare i stort så här. Reese Witherspoon också så här. Det djupa, det självsökande, det så här fylla ner mig grejen. Men Felicity Jones är ju bara så här någon som är kär typ.
Mm. Ja, ja, det är det var därför det var lite skönt att det blev att hon blev nominerad. Kanske hon var kanske inte vinnarmaterial, det kan vara, men hon var skulle absolut med där i den kategorin tycker jag.
Verkligen. Här efter kommer ju en film, den en av de två som jag inte såg.
Ja. Two Days One Night där Marion Cotillard blev nominerad. Och här har vi den franska filmen. Så här har vi årets amour. Här har vi den filmen som skulle med för att den är fransk och
ja.
Du har inte missat jättemycket kan jag väl säga. Alltså, där jag vill vara ibland finsinnast, men jag tycker inte den här gav mig någonting. Hon, hela filmen, okej, okay, för det som inte har sett den, hon har varit sjukskriven för att hon har varit deprimerad-ish. Och vill komma tillbaka på jobbet, men så gör de inte en sån här grej att hon ska egentligen bli sparkad, men hon får det att bli en omröstning där alla som jobbar får välja, de får rösta om hon ska jobba vidare eller om de ska födas bonus. För det blir det som sagt, vi har inte råd att ge bonus om hon anställs och så här. Och så åker hon då under 2 dagar och en natt, fast på natten sover hon, så jag vet inte varför, ja, i alla fall, är runt till alla sina kollegor och försöker övertyga dem en efter en att att rösta på att hon ska få stanna. Och hälften är så här, det är klart du ska göra det, och hälften är så här, jag behöver de pengarna. Och det är väldigt naturalistisk dialog. Det är inte så att man så här får storslagna dialog battles mellan dem, utan det är så här, jag vill inte.
Det känns
inte
lite som den här svenska, vad heter den, hon Odell som åker runt till folk, klassfestgrejen.
Ja,
den här,
jag har inte sett den, men jag vet vad du menar.
Ja. Ja, det kanske inte alls likt. Det var bara det jag tänkte på. Ja, ja. Det låter ju inte, eller så här, konceptet låter ju ändå som att det hade kunnat vara något. Om det men, var lite så här, kanske inte dialog battles, men så här, väldigt bra dialoger. Mm. Men det kanske inte är då.
Det är väldigt naturalistiskt skrivet, så att det är väldigt så här, det var personer pratade nyss. De sa saker. Okej. Okay. Och så tycker jag, och det händer liksom inte så mycket, och filmen kommer ingenstans, och den är så lång, och den är så
fransk.
Mm. Jag menar, Marion Cotillard, hon är väl bra på att spela en vanlig människa som gör ganska vanliga saker och så, men det var ju ingenting som nog, alltså nej. Det kändes ju jävla mycket Oscars cred.
Okej, ja, det fanns ju en anledning till att jag såg alla andra filmer innan den här.
Mm.
Så, ja, det kanske inte gjorde så.
Nej. Och så har vi då vinnaren. Julianne Moore för Still Alice. Den kan vi också prata om mer filmen också, för den kommer inte heller tillbaka senare. Det säger ju rätt mycket om man tittar här på hur snubbigt Oscar säger. Det fanns inte en enda manlig nominerad som inte var med i, som vars film inte var med i bästa film. En, två, tre, fyra av fem bästa actress var inte nominerad till bästa film.
Det är så jävla dåligt.
Ja. Men Still Alice, som också var en sån här, oh, den här kommer att vara jobbig att säga.
Det här är ju, ja, allt.
Men det var inte så tungt.
Nej, faktiskt inte.
Också den här, det känns lite som ett tema, så här, balansen mellan det tunga och det lite, inte så tunga, såklart.
Och också, liksom det, jag vet inte, nyhetens behag i att se bra relationer istället för de dåliga. Alltså så här, det kan nästan vara mer intressant än att se så här, för i den här relationen jag syftar på i Still Alice är då relationen mellan Julianne Moore och Alec Baldwin, hennes man i filmen.
Som är väl bra mestadels, men han bailar lite sen.
Ja, han bailar lite grann, men så här, inte alls. Han är inte alls så douchig eller liksom så här oförstående som man skulle kunna tänka sig.
Nej.
Så här, att man skulle spela på att det skulle liksom bli så mycket drama och djup i filmen. Att han är så här. I det stora hela är de en ganska bra familj.
Jag vet, det är lite slitningar som min familj. Men den var jävligt bra. Den hade många starka scener. Det finns, alltså scener när hon hittar klippet.
Jävligt spännande typ.
Jävligt spännande. From out of nowhere. Vi pratade om så att. Vi antar att folk har sett de här filmen, men man kan ju säga det att hon har ju spelat in innan hon fick Alzheimer, eller när hon precis fått diagnosen, spelade in en video. När du inte kan svara på de här frågorna i det här dokumentet, ska du hitta den här filmen som jag spelat in, som ligger i den här mappen, och där finns instruktioner. Hon har ju helt glömt de här frågorna, men hon hittar den filmen av misstag, och i den så säger hon det du ska göra det är att du ska gå upp, du ska ta de här tabletterna, du ska svälja alla.
Och inte säga till någon.
Nej. Och hon går upp. Hon glömmer varför hon gick upp. Hon går ner. Hon går upp. Hon glömmer varför hon går upp. Hon tar med sig datorn upp. Så hon får med sig videon. Och alltså den är så lång den scenen. Och så bra och så jobbig.
Något som också var bra tyckte jag är ju. Alltså jag älskar när Kristen Stewart helt plötsligt bara levererar i en film.
Ja.
Alltså så här, men hon är ju. Det är ju sånt här hon ska spela. Hon ska inte spela i liksom Twilight. Eller såhär Snövit eller någonting. Alltså hon passar inte såna filmer. Hon passar i såna här lågmälda, lite indie-känsla på filmer. Då passar hon. Hon spelar ju dottern då. I den här filmen.
Den dottern det är lite slitning med. Den dottern som inte är lika. De har ju en som är den här the good girl dotter. Så de är en som har gått iväg för att bli skådis. Så det är lite slitningar med henne. Men hon är också en mycket mer intressant karaktär. Och kommer också närmare mamman under filmens gång.
Och vad tyckte vi om Julianne Moores skådespeleri? Det är det som är nominerat här.
Alltså hon var inte. Julianne Moore är skitbra. Hon var skitbra den här filmen. Det är så jävla tråkigt att säga det, men fan vad bra hon var.
Ja, alltså. Det är ju så jävla givet. Men fan. Alltså, jag tänkte inte ens riktigt att det var Julianne Moore. Hon ser ändå ut precis som hon alltid gör med sitt röda hår och är så här. Ja. Hon var Alice liksom. Hon var. Det är ju också, tror jag, för att filmen är ganska smart skriven så här. Alltså det blir ganska effektfullt det här med att hon från början liksom har varit så här lingvistikprofessor och så här. Jo, det är hennes grej. Hon är skitsmart. Så det verkligen blir en jättestor kontrast. De bygger upp det bra.
Ja.
Och hon skådespelar det bra. Det är liksom inte så här, det är aldrig en så här superdramatisk vändning eller så här.
Nej, det går lite långsamt och hon överspelar det heller aldrig. Hon gör lite som Ed Redmayne, hon gör en sjukdom på ett trovärdigt sätt.
Mm.
Och det funkar ju så jävla bra.
Ja. Det är liksom. Det är intressant och det är självklart sorgligt, men ändå inte så här, alltså notebook Alzheimers, utan det är liksom lite mer realistiskt.
Så ska vi på 1, 2, 3. eller 3-2-1 fick det vara till. Vi gör 3-2-1, det känns bättre.
Ja.
3-2-1. Julianne
Moore. Sweden Spore.
Oh,
Spore.
With Britta Spore. Oh, spännande. Nu håller vi äntligen inte med varandra.
Ja!
Och jag går ju då den tråkiga vägen och kör Julianne Moore.
Vinnaren.
Mm, precis. Jag hatar att jag håller med så mycket. Det här är första året jag håller med så mycket. Men du säger Reese Witherspoon.
Ja. Alltså det kan väl också... Jag är väl lite färgad av att jag gillade hela den filmen mer än vad jag gillade Still Alice. Men jag vet inte. Jag tyckte att hon bar den filmen så jävla mycket. Alltså även om båda de här två filmerna är det ju verkligen så här kvinnlig huvudroll i.
Mm.
Ensam kvinnlig huvudroll. Men då tyckte jag nog ändå att Vis liksom gjorde det ännu mer övertygande.
Ja, men alltså det var ju egentligen studie i en person.
Ja.
Det var, visst, det här, den andra handlar om Julianne Moore. Men Reese Witherspoon från början till slut. Hade hon varit dålig, hade filmen varit dålig.
Ja.
Det hade väl i sig också, det lärdes. Men ja. Så jag kan köpa det, men jag tycker ändå att det är så jävla tråkigt. Men fan vad Julianne Moore var bra. Hej, jag är igen. Dags för paus nummer 2. Hur går det? Långt? Jobbigt? Oroa dig inte, du är förbi mitten nu. Innan vi går in på bästa film så går vi till den kategorin som vi lite tjohornade in på slutet. För att vi, det var väl tänkt från början, men sen blev vi väl sugna och tänkte vi har inte så många filmer att säga.
Alltså jag tror det var lite eftersom vi fick den här väldigt ambitiösa tipslistan kommenterad på hemsidan om alla de här anime-filmerna.
Ja,
och det var en av dem.
Ja, där var ju The Tale of Princess Kaguya med.
Och det kategorin vi pratar om då är bästa animerade.
Men nämner
vi
inte det?
Ja.
Ska vi gå uppifrån den där, vilka som, eller vi går igenom först. Det var det Big Hero 6, The Box Trolls, How to Train Your Dragon 2, Song of the Sea och The Tale of Princess Kaguya. Och så går vi nerifrån upp då. Så The Tale of Princess Kaguya.
Ja. Och jag vet att jag sa tidigare att jag var så här, ska jag titta på den här? Oh. Men det var framför allt för att jag inte hade den med engelsk dubbning. Utan jag hade den på originalspråk. Och då måste man verkligen titta på filmen och läsa subtitles. Så jag kan liksom inte göra något annat samtidigt. Så det var därför jag liksom så här
tidsmässigt. Fanns det ens en engelsk dubbning?
Ja, det är med Chloe Grace Moretz, eller vad hon heter. Gör Kaguyas röst, till exempel. Så det ska finnas.
Ja. Jag såg också den på originalspråk. Vilket väl är det man ska.
Ja.
Nej. Den här filmen. Jag älskar. Som alla andra. Studio Ghibli. Och det de gör så bra så ofta är att de fångar känslan av att vara barn. De gör en sak med filmer som är som jag ska komma och prata om mer vid nästa film som du ser. Men det här att man känner att du ser två filmer. Du ser ett filmen som utspelas med all magi och det som händer. Och så två ser du leken som ett gäng. Du ser alla karaktärer som barn som leker i en skog och tänker dig vad all magi egentligen är. I alla fall för mig är det så att man kan känna att det, visst det är magiskt, men det här är precis som när man lekte när man var liten. Så här föreställer man sig världen. Det tycker jag de är så jävla att fånga. Det var ju inte så i The Tale of Princess Kaguya.
Alltså, jag var ju faktiskt positivt överraskad av den här. Det var ändå så här, som att jag nästan fastnade lite. Det var ju så här, kan du ändå se klart den här i en sittning? För jag tyckte att den hade lite det. Eller det var väl framförallt i början av filmen, för då är de ju faktiskt barn. Och leker. Och det här du pratar om. Mm. Det händer liksom i filmen. Så det drar in mig. Men sen. Jag vet inte, det är någonting med hur den är berättad som är så jävla annorlunda från något annat jag har sett.
Alltså det är en klassisk japansk folksaga, typ den äldsta nedskriven som läste jag. Och tror jag det skrevs till och med i kommentaren som nämnde den då. Och folksagor på ett sätt, och sen dessutom japansk folksaga har ju ett berättande som inte är lika
effektivt.
Typ! Och det är så här många saker som är så här konstiga som fan, men man bara köper för att liksom det är en folksaga. Och det kommer en massa kläder ur ett bambuträd, så nu ska hon bli en prinsessa. Badum!
Ja, men det var väl logiskt. Det var ju så pappan tolkade. Det är klart, det är ju en massa weird shit som händer. Alltså det är så här, ofta han... killen skulle bli kär i henne när han kände henne när hon var 2 år gammal. Och sen 1 år senare så är hon lika gammal som han är. Typ. Alltså det är ju konstigt.
Mm.
Men jag vet inte, det kan ju också ha att göra med att den var ju väldigt vackert animerad. Det får du väl ändå hålla med om, eller?
Jag vet inte. Nej, jag tyckte det. Scenen när hon springer, visst var en dröm, sen när hon flyr från palatset, springer därifrån. Då var det snyggt. Då var det effektfullt. Men i övrigt tyckte jag det var... Nej, jag är inte svag för den tecknastilen. Den är ju väldigt klassisk. Alltså väldigt, väldigt så här...
Känns ju väldigt handritat.
Ja, handritat, men inte så snyggt handritat. Alltså, nej, jag är inte såld på den alls.
Inte alls. Alltså,
den var inte dålig, det kan jag inte säga. Absolut inte. Men...
Alltså, det jag kanske framförallt... Alltså jag tyckte ju ändå att den var ganska bra, men jag kände att den kunde ha varit hälften så lång. Alltså den är ju typ 2 timmar lite över nästan, alltså den är väldigt lång. Den här hade absolut räckt att vara så här en timmes film typ.
Mm.
Alltså så här lite, eller så här samma längd som så här gamla klassiska Disney-filmer är. De är väl typ 80 minuter eller något sånt där.
Absolut.
Det blir lite utdraget. Alltså det är ganska mycket så här, sitta i palatset och vänta.
För att man får absolut inte klippa bort scenen med prinsen. Det var, alltså jag satt ju och screenshotade den. Alltså vad det är, så jag bara sitter där. No woman has ever rejected me before. Now I want her more. Så här, när han kramar henne bakför och hon ser så plågad ut. Han bara, no woman is unhappy when I do this.
Jävlar.
Ja, det var underbart. Det var så jävla roligt. Det var bara, det hade sina ljuspunkter, men så där, och så slutet var ju, vad fan.
Ja, så här, jag fattar inte riktigt poängen.
Det kom folk från månen och spelade musik, och sen tänker man, nej, hon kommer, och så ska de hämta henne. Och så, åh nej, hon kommer gå tillbaka och vara med sin familj, men så bara hänger de en kåpa på henne, och så glömmer hon dem, och så kommer iväg och spelar musik mot månen.
Det var bara så konstigt, så här, varför var hon i bambu då, om det var från månen? Det känns logiskare att hon skulle komma med vattnet, typ. Kunde det inte vara typ så här jordens folk?
Klagar du på en asgammal
berättelse? På den äldsta japanska. Berättelsen som finns bara, jag
kör på inte premissen.
Nej, jag tror ni får ändra lite.
Det var väl trogen förlagen, men jag tycker man behöver inte vara så trogen förlagen. Den var väl lite, det skulle vara att den var lite mer feministisk, så det märktes väl. Alltså, hon kunde ju lätt blivit en karaktär utan agens, men hon känns ändå som en karaktär.
Ja, nästa film här på de animerade har inte jag sett.
Nej, och det tycker jag är synd, för att det här, fan, du har missat något här. Den här måste du se ändå. Du kan skippa Today's One Night, men The Song of the Sea blew me away.
Åh, jävlar!
Det här är en sån film jag satt och tittade på, och den är så jävla vacker. Den här är ju typ lite akvarellmålad, fast med lite mer klassiskt tecknade karaktärer, alltså, på ett sätt som funkar jävligt bra ihop. Och den här filmen har den känslan där man tänker att det här är både en lek och en saga. Liksom att det liksom, jag kan se hur det är en lek, men jag kan också se uppskattar sagan, att det är, ja, jag var så är, jävla såld.
Det är vackert alltså.
Det är så vackert och den är så bra. Och jag, den är skotsk så att alla pratar med så här mys, inte så överdriven.
Oj, du vet. Men gud, ja. Bara när jag har läst titeln och så här känt att det var en animerad, så tänkte jag att det definitivt var liksom en anime. Att det var en asiatisk film, men det...
Den är skott, så den är, det är ganska... Det är klassisk skotsk lore. Den har den påminner sagt lite om Studio Ghibli. Och alla karaktärer har, du vet, inte så överdriven humoristisk brave skotska, utan så här lågmäld mys skotska, så man sitter och bara så vill jag också prata.
The silky song will send us all home.
Wisht, wisht will you. Come on now, silky. Sing it. Does she know the words? Give her a chance, give her a chance, will you? Her coat. I almost forgot. Sure, aren't I some idiot? How was I expecting the silky to sing without her coat? What's wrong?
I don't think it's the right coat.
Oh, no.
She can't sing. She can't even talk.
A human child. You were the one that gave me the last verse.
Yeah, my mother used to sing it. She said it was a fairy song.
That'd be right.
So that would make you...
We prefer to call ourselves...
The other crowd.
The good neighbors.
Nadine is she.
Och, alltså verkligen... Fantastisk film. Ja, det är tråkigt när vi inte kan diskutera fram och tillbaks. Men jag tyckte, nu ska jag inte översätta den, för det kommer bli besviken och sen. Men jag tyckte den var jättemysig.
En annan film där de pratar lite skotskt är ju...
For no reason, för att det är Island de är på.
Men det är ändå How to Train Your Dragon 2 som också är nominerad i den här kategorin. Ja, de pratar ju skotskt där. Jag vet inte varför.
För att skotska är typ engelskans isländska eller whatever.
I don't care. Jag älskar den här filmen ändå. Mm. Jag tyckte ju, eller tycker, att den första är sjukt bra.
Alltså den första är ju bättre. Men...
Alltså den första, när jag såg den så var jag så här, ah, okej, okay, en ny så här animerad film. Jag brukar se på dem, så jag ser väl den här också. Och sen bara, wow, det här är som Renaissance Disney.
Ooh, shit, liksom, stora ord.
Ja, men alltså det var så, jag vet inte om jag känner det så fortfarande. Det var ett tag sedan jag såg den, men jag tyckte den var så jävla bra. Och det tyckte jag också att uppföljaren var. Mm.
Det är många, på tal om det är många filmer som är de här som lite försvinner i, nästan försvinner, inte försvinner i mängden, men som blir de man tänker är the shovelware animerade. Du vet, det man tänker som att, ja okej, okay, det här är inte en Pixar, det är så här bara gjort för barn. Typ. Det var ju typ den och typ Det regnar köttbullar som jag älskar av hela mitt hjärta. Men att Train Your Dragon var också så att den för mig... Ja, nu hade jag hört mycket gott om den. Och så jag tyckte om den. Och tänkte att tvåan,
hur ska de göra nu då? Kommer det bara bli den klassiska lite mer, lite större? Och det är det ju.
Men ja, precis, det är ju det, fast ja, men på ett bra sätt. De lyckas. De ger mig mer av allt det jag vill ha mer av.
Det är liksom mer av karaktärerna, fast de har utvecklats lite grann, de är lite äldre. Det är liksom mer om drakarna. Det är
fler draksorter.
Ja, det är fler karaktärer, världen blir större. Allt det här klassiska egentligen, men det känns liksom inte så krystat. Ibland så känns det som att det är så himla påhittat bara för uppföljaren. Men här känns det som att det är liksom... Det var det ju antagligen inte. Det var liksom inte påhittat när de gjorde första filmen. Men det känns som det kunde ha varit.
Mm. Ja, jag... Det var mysigt. Den gav mig det. Och jag vet, jag blev ju såld när jag såg första trailern redan. Den är ju skitsnygg. Det ska man inte glömma. Den är ju asnygg. Och när man såg första trailern när han slänger sig av draken och glidflyger. Ja. Redan där tänkte jag... Ja!
Och det, alltså det som de här gör väldigt bra, alltså det är sjukt bra animerad action. Väldigt bra action, och också väldigt bra musik. Det gör ju så otroligt mycket, de här, tycker jag, att musiken är väldigt bra.
Ja.
Och skotskt. Det och gillar man ju. Alltså när typ såhär Gerard Butler och sådana dyker upp, det är ju alltid trevligt.
Det här har ju Over the Top skotskan också, som jag pratade om. Song of the Sea har ju en mycket mer lågmäld skotska, som är så här typ som skottar egentligen. Men så här. Men båda är ju så jävla charmiga. Det är skotska. Nästa film.
Så ja, precis.
Ja, ah, då har du väldigt färska minnen. Jag såg den här om jag för någon dag sedan. Så vad tycker du?
Alltså, den lämnade ju faktiskt inte jättemycket märke på mig. Alltså nu, jag såg den ju alltså, på riktigt för 2 timmar sedan. Och just nu kan jag inte riktigt komma ihåg vad det var som hände.
Alltså jag vill säga att den lämnade väldigt mycket märke i mig. Men bara på grund av sista scenen när de står och pratar, de här tre karaktärerna står och pratar om, tänk om vi bara är figurer som blir styrda av någon annan.
You ever think about the universe, Mr. Trout? What if our world is just like a tiny speck?
A tiny little speck.
And they're a giant looking down on us.
And every time we move,
it's actually them moving us.
Och så medan de pratar om det så zoomar de ut så att man kan se att det är en set. Och så får man se skugga, alltså man får se hur det går skitsamt någon som går in och så här flyttar dem.
Ja, det var... Där var man så jävla hooked. Det var så här, shit, har de verkligen gjort? Alltså så här, för det är klart att, ja, jo, men jag fattar att detta är liksom... Det kallas det clay animation.
Claymation.
Claymation.
Stop motion.
Ja, men man tänker ju inte på det. Alltså så här...
Man tänker inte vilket enormt arbete som går in i varenda liten scen.
Inte alls. Och det är därför jag tänker så här. Kan ni inte gjort en lite bättre film då? Om ni löser mycket tid på det.
Jag har inte sett deras tidigare film Paranorman. Den är jag sugen på att se. Jag har varit sugen på länge med om någon annan har blivit. Så därför jag var ändå lite sugen sen när jag tyckte att trailern så bra ut. Men det är någonting som inte klickar. Det känns som att Man går så jävla hårt in på att göra en quirky film så att det känns som att man liksom, jag fattar att det är quirky. Chilla.
Alltså jag tycker det är så... Alltså själva handlingen känns så jävla gjord. Alltså det är verkligen så här... Det är ett barn som försvinner. Man trodde att de var onda, men det är de inte. Och nu ska vi bevisa det i hela filmen. Alltså så här,
och så slänger man på en massa... Alltså det är så här, onödig quirkning, så bara, alla, det här är en stad där ost är den största grejen ever. Fine, det är väl lite kul, men lite så här.
Alltså jag tyckte den väldigt mycket påminner mig om Corpse Bride. Alltså så här, dels hur karaktärerna ser ut, och så här, sjukt lika. Och så här, de lever under jorden, precis som dödsriket är där. Och där är det så himla glatt och trevligt, och där uppe är det så himla stiff. Och så här, det var...
Den påminner mig om Corpse Bride i det att det är också en bra film, men som inte riktigt når hela vägen fram. Och det är stop motion, såklart. Men det är en sån här film där man tänker, ja, jag hade inte tråkigt när jag såg den.
Nej, verkligen inte. Jag gillade pappa-karaktären. Han som hängde upp och ner, var det jättemycket skägg. Han var kul.
Ja. men i slutet blev den så här, jag vet inte varför den här nominerad här.
Nej, alltså det känns som det är en sån pity nomination för att de har tagit så jävla lång tid på att göra.
Så nej.
Nej.
Därefter har vi vinnaren. Och typ den stora snackisen. Den som var med i Disneys julgrej.
I Kalanka.
Ja.
Big Hero 6.
Den reklamen i Kalanka där. Gjorde ett så jävla dåligt jobb att förklara vad det här var för typ av film.
Ja, alltså jag var inte alls sugen på den. Jag var så här, nej, det här ser ut som skit. Vad kände du?
Jag är inte att det ser ut som skit, men jag tänkte, Boy and His Robot, kul så här.
Ja, alltså jag tänkte att det här ser så jävla så här barnsligt, sälja leksaker ut. Typ.
Vilket du väl kommer göra?
Ja, antagligen.
Men det man inte tänker på, detta är inte bara en ny Pixar-film. Detta är en origin story för superhjältar. Det kommer komma uppföljare. För detta är ju första Spider-Man. Detta är ju, alltså det är nu vi får reda på hur superhjältarna blev till. Det är en superhjältefilm.
Ja. Och jag var så jävla oväntad på. Alltså så här, den är ju så här, jo, det är klart att det är väl lite förutsägbart. Men... jag kände ändå inte att när filmen började, det jag trodde skulle hända, eller så här, det jag trodde det skulle handla om, var ändå inte det handlade om. Alltså hela den här superhjältegrejen, det borde jag väl ha fattat för att den heter Hero liksom. Men jag tänkte nog att det var liksom roboten som skulle heta det, eller någonting.
Ja. Och den var liksom så här, den var rolig och charmig. Den var så här, det var kanske inte den mest. Det var kanske inte den mest så här, Pixar-filmer har ju ofta det är väldigt mycket hjärta, det var den här också, men den var ju inte den de mest dramatiska, utan den går ju mer åt den lite dumroligare hållet. Ja. Vilket jag uppskattade.
Ja, alltså det var ju roligt, det var så roligt. Det var, alltså jag vet, jag tyckte det var roligt att det var så här asiatiska karaktärer. Jag vet inte, jag tyckte bara det kändes refreshing på något sätt.
Vad är den heter?
Tokyo.
Det är en blandning av San Francisco och Tokyo. En vad heter det? Okej, nu ska jag först kolla vad staden heter och sen ska jag kolla vad ordet jag letar efter är. Staden heter San Francisco. Nu ska vi se. Det är en portmanteau.
Vad fan är en portmanteau?
Portmanteau är när du slår ihop två ord.
Jaha.
Det. Så San Francisco.
Eller Brangelina.
Brangelina är en sån.
Okej. Men ja. Alltså den var på underhållande. Det var roligt. Det var roliga karaktärer. Jag gillade det här med att här, när han besöker alla på skolan för första gången. Och de visar så här, sina grejer de har byggt. Och sen så använder de grejerna i deras superhjältekrafter.
Welcome to the nerd lab.
Yeah. I've never seen electromag suspension on a bike before.
Zero resistance, faster bike. But not fast enough.
Klassisk foreshadowing.
Ja, men ändå roligt liksom.
Mm. Ja, jag sitter. Jag gillar karaktärerna, jag gillade hon the badass girls. Visst hon var lite så här.
Ja,
man har sett henne för, men ändå där. När hon sa,
stop whining, woman up.
Ja,
fint det. Ja.
Faktiskt så gillar jag hon andra tjejen nästan lika mycket. Alltså absolut. Jag tyckte hon var sjukt charmig.
Come here. You're gonna love this. A dash of perchloric acid. A smidge of cobalt. A hint of hydrogen peroxide. Superheated to 500 Kelvin and... Ta-da! It's pretty great, huh?
So pink.
Here's the best part.
Whoa.
I know, right? Chemical metal embrittlement.
Ja, den tjejen så att säga.
Ja, hon påminner mig så jävla mycket om hon i Angel, typ Fred.
Ja.
Heter. Visst är hon
ja.
Som Fred?
Ja, exakt.
Så här, väldigt så här, ljus röst, typ väldigt tjejig. Men ändå
men
liksom.
Men ändå ett geni. Exakt. Det känns ju lite som så här, det var lite... förebilder för unga tjejer och att man inte, alltså att du som tjej kan vara precis hur du är och fortfarande tycka om typ vetsam som skit.
Ja, men alltså det jag gillade, ja men med hon tjejiga karaktären var så att men hon fick fortsätta vara tjej hela tiden. Hon fick så här världens brydigaste superhjälte grejer till exempel.
Utan att vara du vet, brydig som superhjältar brukar vara.
Exakt. Och sen var det så här, killarna var ju typ så här lite dummare egentligen.
Ja.
Än vad tjejerna var. Och det var. Alltså det enda som kanske inte var jättekul i den. Var väl det här att. Åh, det var mentorn som var den onda. Den har vi ju aldrig sett. Varenda jävla film någon gång. Så är det ju liksom den gamla mannen som verkar vara snäll i början.
Mm.
Det var kanske lite tråkigt. Men ja.
Ja. Men jag hoppas. Jag har höga förhoppningar. För en uppföljare.
Mm.
Vad tänkte jag med tur, men sen tänkte jag att jag höga förhoppningar var weird sak, men det var en bra film.
Ska vi räkna ner eller?
Ja. Kör du?
Ja, okej. 3 2 1 Draktränaren 2.
Oh, ingen av oss väljer vinnare, det blir väldigt olika.
Och ingen valde Kaguya, det var ju lite oväntat.
Alltså, Song of the Sea. Ja.
Ja, du var ju frälst i den.
Mm.
Och jag... Nej, jag har inte sett Song of the Sea och Kaguya var ju inte en chans på.
Och Boxtrots, nej.
Nej, just det, den har jag redan glömt bort igen.
Det lämnar inte mycket av det avtryck förutom den scenen. För den scenen kunde man ha sett på YouTube.
Exakt. Jag hade velat se hela filmen. liksom på det sättet med folk som flyttade runt. Ja, men Draktränaren 2 var så här. Jag grät när jag såg det, liksom, jag tyckte den var grym.
Hej, välkommen till sista pausen när du slår klar. Är du inte glad att ha hängt med så här länge? Ta en liten paus som bränner i din energidryck och gör det av mot slutet.
Ska vi wrap this party? Köra bästa film.
Ja, avslutet, det sista. Fan vad det har varit ett långt avsnitt.
Ja, världens längsta. Men nu har vi typ så pratat om de flesta av de här filmerna ganska mycket redan. Så att det borde inte ta så.
Nej, vet du vad vi ska göra efter det dock?
Vi ska låta ut en ny jävlar.
För att det går snabbt.
Det kommer bli fransk igen, alltså det kommer bli fransk. Ja.
Och vi har inte fått några kommentarer, så det är bra. För att ni suger lyssnare. Är det att jag tittar ut på en ospecifierad punkt i väggen som att där är lyssnarna?
Där är lyssnarna. Jag tittar på, jag ser en Redmayne's face här framför mig. Jag tittar på det, för han lyssnar på oss. Ja, skitsamma. Nu räknar vi upp de som är nominerade för bästa film.
Ja, ska vi ta varannan nu då?
Oh, det testar vi. Det är tajmingen sitter.
Birdman or The Unexpected Virtue of Ignorance.
Jag hatar att de sa det hela tiden när jag skulle presentera den nominerade.
Jag stör mig som fan på att de har or utanför parentesen. The Unexpected Virtue of Ignorance i parentesen. Det är så konstigt. Varför?
Det är så fult. Whatever. Fucking American Sniper.
Boyhood.
The Grand Budapest Hotel.
Jag tappar bort den lite när jag helt glömt den. The Imitation Game.
Selma.
The Theory of Everything.
Och Whiplash.
Och vi börjar väl nära från att gå uppåt?
Japp. Och Whiplash. Fick du en Whiplash av Whiplash eller?
Jag hade faktiskt höga förväntningar. Jag hade fått jättemycket uppfattning. Och den var jättebra, men...
Den ledde kanske inte riktigt upp till hypen.
Nej, den gjorde inte det. Den var välspelad och spännande. Så, men den... Och visst, alltså slutscenen, den är ganska briljant.
Mm.
När han, den här snubben blåser honom och sen kommer han tillbaka och spelar ändå och de har ett sånt här moment av vi är briljanta musiker. men så här, den var bra men inte så bra.
Och den är så här, när jag pratade med min syster om den, hon bara jag hatar Whiplash, den är så jävla grabbig. Och jag sa ja men jag kan se förbi det men jag kan också så här. Fan vad grabbig den är.
Den är verkligen jättegrabbig.
Ja, alltså det är så här en tjej med som är så jävla menlös. Som är så här, alltså, ni behöver inte ens ha med henne egentligen. Nej. Alltså det hjälper verkligen inte. Det bara skälper att ha henne där. Så
yeah. I'm in love with you, but I have to drum, so I can't be with you.
Så här, någon jävla jedi eller vad fan är du? Så du kan väl dejta. Och så här, nej men det finns inga tjejer i det här superbandet. Ingen alls.
Nej.
Ja, och det finns uppenbarligen folk på skolan, för när ni är i någon annan lektion så finns det tjejer där. Så det är bara jävla J.K. Simmons karaktär som en jävla arsle.
Sen kan jag väl känna det lite att, vem ska jag tycka om? Jag tycker inte om J.K. Simmons. Alltså J.K. Simmons tycker man om att hata, tycker jag, men huvudkaraktären är också, han är nästan värre.
Ja, alltså han är ju... Han är så jävla... Alltså jag tycker ju om att se filmer om folk som är passionerade över någonting. Alltså det är ju alltid väldigt intressant. Men han är ju typ så här dum passionerad. Så här bara, åh jag måste åka och hämta mina trumpinnar på 5 minuter. Åh jag blir krossad av en lastbil men jag fortsätter ändå. Alltså så här.
Han pratar ju inte... Alltså det är inte så att han pratar upp det för folk som bara trummar det. Utan han bara så att det är typ douchigt elitistiskt. Och så bara... Ja, de här personerna var bra, du förstår inte.
Ja, men så var det i den här scenen när han är med sin familj. Och ja, de är ju lite douche så här och kanske inte riktigt fattar hur stort det är med musik. Och där. Och det är mycket större att vara advokat. Men han är ju jävligt douche tillbaka också. Alltså, det är inte som att han säljer in det på att de typ ska tycka om det för att han tycker om det. Utan de ska tycka om det för att det här är det största som finns och ni suger typ.
Mm. Ja, nej, jag hade svårt. Hade man tyckt om honom så kanske mer. Men fortfarande, det är en bra film. Det är en välspelad film. Det är en välskriven film.
Ja. Man bör se den. Den förtjänar att vara nominerad till bästa film.
Ja. Det gör även nästa film. The Theory of Everything. Jag tyckte väldigt mycket om den här. Den var lång, men jag var aldrig uttråkad. Den är många saker som kunde gjort att, som man kunde tagit i för mycket om, men jag tyckte de lyckades hålla en bra balans filmen igenom.
Jag tyckte också väldigt mycket om, alltså det var så här, ett jättekonstigt moment när det var typ så här 25 minuter in i filmen och jag bara, kan det här kanske bli min nya favoritfilm? Alltså det var så här, jag vet inte, jag, så bra tänkte jag inte ens att det var, jag vet inte, det var bara någonting som så här resonerade.
Men alltså, jag kan absolut förstå det.
Ja, och jag tyckte den var bra, men det är inte min nya favoritfilm. Alltså,
nej, det är ingen Lejonkungen.
Alltså, den är inte ens topp 10, tror jag. Men jag tyckte den var bra, absolut.
Ja, den är jättebra och den... Det är en biopic och det finns någonting man känner igen i alla dem. Så att det är som att dricka Proviva, oavsett vilken smak du dricker så smakar det Proviva. Det är lite samma sak med biopics. Den liknelsen.
Ja, men jag förstår den precis.
Mm.
Ja, den har vi ju faktiskt pratat ganska mycket om. Så jag tycker vi hoppar ner vidare till nästa film som inte har varit nominerad till någonting alls.
Vilket jag tycker är konstigt. Jag menar, Oprah Winfrey kunde ju fått den för Best Supporting. Ja, tycker man, han som spelar, är det Christian Coulson han som spelar?
Nej, det är det inte. Han heter David Ogilow.
Just det, han som spelar... Martin Luther King.
Ja, för det är ju det den här filmen handlar om. Och redan där så känns det som att jävlar.
Nu är det Oscar bait.
Mm-hmm. Nu kör vi. Det här är spännande, det här är bra. Men fan. Det var väl inte så bra?
Tyckte inte. Det var klart att det var en bra film om att bara ändå, men den kunde ha gett mig så mycket. Den gav inte så mycket. Nu sitter vi här två vita människor och säger det, men... Men ja, nej.
Nej, alltså jag vet inte. Jag tyckte det var lite tråkigt att det var centrerat kring så här en händelse, kanske. Det hade varit roligt om det var lite så här längre tidsspann.
Alltså om de gav en mer av ett...
En mer biopic på hela hans liv.
Ja.
Så här den klassiska hade ändå varit lite roligt. Sen det som den här filmen lider lite av, som inte är dens fel, men... När de gjorde den här så hade de inte rättigheterna till de här kända talen som man hör. Bland annat då I have a dream.
Så oj, han säger ju aldrig det. Måste man ha rättighet?
Ja, Martin Luther Kings dödsbo har rättigheterna till det här. Och det har de sålt till någon annan som ska göra en film. Jag tror det är typ så här, Clint Eastwood, James Cameron, någon sån där. Storhöjdare.
Någon av dem lite smårasistiska. Vad härligt, de ska göra en...
Och jag vet, det är någon sån stor manlig regissör som ska göra en annan biopic om honom. Och de har rättigheterna till de här talen, så därför får de inte använda liksom de exakta orden i den här filmen, utan de har liksom fått skriva om alla tal. Och det tar väl lite bort så här punchen i dem.
Ja, så... Nu, det är ju såklart en nackdel, men det är som du säger att någon ska göra en sån större film om det, så känns det lite som en fördel att det här är en ganska, det är inte en översentimental film. Det är ju en fantastisk, händelsen är ju någonting som är liksom så här.
Ja, alltså det ska ju vara sagt att alla gånger vi är i liksom marschen och de är på väg över bron och det här, då är det ju väldigt intensivt och spännande och bra. Det är bara det emellan som kanske inte är så...
Nej, det är väl lite det. Det känns som att man behövde kontext på vissa saker.
Ja, eller hur? Det kändes som att jag visste lite för lite om det här. Att jag inte riktigt så här... Jag vet inte.
Alltså, man bygger ju... Filmen är byggd på anteckningar från CIA-agenter som hade honom under uppsikt. Jag hade velat ha mer information om CIA-agenternas uppsikt. Alltså bakgrunden till det. Jag hade velat mer. Den här sångerskan han ringer. För att hon ska sjunga för honom på natten.
Va?
Ja, alltså så här, om de ska bygga upp det runt det här och det kommer såna här noteringar hela tiden grafiskt. Kan de inte ha liksom några så här synkar där de här, ja, någon spelar CIA-agenter och de har typ så här spekulationer om varför de gjorde som de gjorde, eller alltså det blir så här ett grepp som inte riktigt funkar.
Nej.
Något som var kul dock när jag såg den här filmen, för det var så jävla mycket så här, det var ju en president med i den här. Mm. Och de är i The Oval Office och så här, lalla. Och detta var, jag bara relaterade alltid till tv-serier jag kollade på. Men då kollade jag på West Wing. Och då är de ju där hela tiden. Och jag bara, fan vad konstigt det är att se någon annan här. Och sen bara, dyker Martin Sheen upp! Woho! Fast han var inte president. Men...
Nej, vänta, vem var det som var president? Tom Wilkinson. Han har lite presidentigt över sig.
Ja, han funkade absolut. Men det var mer så här, när man har sett, ja, det är jävla många 100 timmar med Martin Sheen som president. Då är det som gäller.
Mm. Jag går vidare till The Imitation Game. Jag har väl redan snackat lite skit om den här känns som B-versionen av The Theory of Everything. Förlåt, men kan inte komma över det.
Ja, eller så lite. Jag tyckte ännu mer B-versionen av A Beautiful Mind. På något sätt.
Det är typ att de filmerna möter varandra.
Ja. Och är liksom en sämre version av dem. Men det var spännande. Så jag tror att så här, den vinner ju mycket på att så här, aha, det här visste inte jag om. Enigma-maskinen. Så här, en annan take på andra världskriget.
Jag visste ju hela den här historien.
Ja, jag visste inte det. Så därför okay. Så var det liksom.
Jag visste hela historien och tänkte att det här hade kunnat bli en bättre film. Jag hade det. Jag tycker att jag är trött så inåt av helvete på den här Benedict, bara när han gör sin standardroll. För det här är en standardroll för honom. Detta är någonting han skiter ut, liksom.
Ja.
Jag vill se honom göra någonting annat. Och jag fick inte det här. Och jag...
Jag tycker... Jag tyckte den var bra. Och det här är en sån film som... Alltså typ alla gillar den ändå. Alltså det är så här, ja. När folk typ har så här frågat bara, ska jag se Imitation Game eller Boyhood? Jag bara, se Imitation Game.
Där. Oj. Ja, det skulle jag också
tycka om. Om man bara allmänt så är det nog lätt... Alltså det är en film som är så jävla lätt att ta till sig. Alltså det här är en sån typisk film som kommer visas på tv. Alltså så här... Den är bra så.
Mm. Är alltså, jag vet inte om jag hade vågat tipsa någon om Boyhood så. Det är vissa speciella människor, för att annars känns det som att de hade kommit efter och bara... Jaha,
Nu gick jag på bio och så det här, det hände ju ingenting. Alltså, så här. Imitation Game är ju mer en klassisk film så här med...
Början, mitten, slut.
Och andra världskriget. Alla älskar ju andra världskriget.
Börjar i slutet.
Ja.
Klassisk filmgrepp. Därefter var typ den mest oväntade filmen för mig The Grand Budapest Hotel. Wes Anderson i bästa film.
Jävlar, han var även nominerad till bästa regi. Alltså,
va? Det kan man väl ge honom. Eftersom det känns som att han detaljregisserar allt han gör.
Alltså jag tycker inte att det känns som att han regisserar. Jag tycker bara det känns som att han scenograferar.
Ja, okej, då har du en poäng i. Det är väldigt mycket med kamerarbete och med scenerna ser ut och skådespelarna ska se ut på rätt sätt och vara placerade på rätt ställe.
Alltså jag har ju lite svårt för Wes Anderson faktiskt. Men det sagt så är detta nog den av hans filmer som jag gillar mest. För den här har faktiskt en handling.
Ja.
Alltså till skillnad från många av hans filmer som bara är någon form av så här godisreklamer eller någonting.
Ja.
Så är den här har i alla fall liksom, det händer någonting. Det finns ett, liksom en tråd i den.
Jag tänker göra en konstig liknelse till. Men det här är Wes Andersons Inglourious Basterds. Det är ju den som tar...
Hans normalaste film.
Nej, det är väl snarare den som är the peak av allt han har gjort. Alltså alla hans grejer som går ihop, där han har gått weirdare, han har gått mindre weird och så. Och nu går han allt går alltihop och handlar dessutom mycket mer story, alltså mycket story.
Mm. Och en massa jävla skådespelare.
Mm. Som är duktiga allihop. Det är bra skådespelare. Zero är väl kanske så där.
Zero.
Huvudrollen.
Ja. Mm. Mm. Det var väldigt länge sedan jag såg den här filmen.
Ja, jag såg den ganska nyligen.
Mm. Men den är ju, alltså den är ju bra, men jag vet inte riktigt om jag tycker att det är den bästa filmnominering.
Nej, det är fan In the Wild eller Still Alice eller Gone Girl.
Ja, verkligen. Typ The Judge nästan. Alltså,
ja.
Någonting där det åtminstone finns liksom en lite berättelse som är mer än bara en saga.
På det. Och sen är det samma sak som jag alltid känner med alla Wes Anderson-filmer. Hade det varit den enda Wes Anderson-film jag sett hade jag nog älskat den. Men det är så här, sätt det där innan, sätt det där innan, sätt det där innan. Det är bättre här, men jag har sett det innan.
Jaha, du fick det där perfekt symmetriskt igen. Ja, men det var
jätteduktigt. Alltså. Jag är jätteduktig på, jätteduktig på scenografi och så. Och det ska man väl ha för. Men ja. Därefter är det Boyhood som gör två saker. Två saker som jag går emot lite mitt tyckande, men som tillsammans blir bra. Det ena är att jag tycker inte hur en film spelas in. Arbetet bakom så ska spela in på resultatet. Till exempel så här, och den här John of Arc, så att, och hon gjorde, det var så jobbigt för henne och han plågade. Spelar ingen roll. Det ser inte bra ut. Så här.
Eller
så här.
Christian Bale svälte sig ett år för den här filmen. Mm. Ska inte spela någon roll. Om filmen är dålig så är den dålig.
Ja. Och det andra är att jag gillar jag gillar valfisken, jag gillar filmer som har en början, ett slut och där allting knyter ihop. Jag tycker att det är en konstig grej. Många tycker att det ska vara fina, så att nej, jag tycker att man kan vara open-ended.
Åh, oh, det ska vara en cirkel, det ska vara en åtta.
Ja, men såhär, sådana saker som att, liksom att the open-ended bara tar berättelse så kan man bara, alltså att det är lite finare att bara tycka om det som är sant. Men jag tycker det är en konstform att ha där alla scener blir en helhet och allting binder ihop. Och det behöver inte vara så att allting bara knyter ihop så att det inte finns någonting mer utöver det. Men att allting ska ändå få ett specifikt reason. Jag tycker om den typen av filmer.
Och den här har ju verkligen inget av det.
Nej. Men båda de två sakerna här går ihop. Jag tror inte jag hade tyckt om den här filmen för det här att den bara är scener. Om den inte hade utspelats under så lång tid med samma skådespelare. Jag tycker det tillför så jävla mycket att det är samma kille vi får se växa upp.
Mm.
Det, för att man kan liksom se bakom filmen och se människor, alltså skådisen samtidigt som man säger. För att jag kan tänka mig att hans liv påverkade nog faktiskt hur filmen gjordes också.
Mm. Det tror jag. Alltså, det är väl, alltså, om igen, nu jämför jag bara med hans gamla filmer. Richard Linklater här. Men då var det väldigt, han var ju väldigt influerad av sina skådespelare och de så här jobbade fram manusen tillsammans för att det skulle kännas naturligt, så det skulle kännas liksom men realistiskt. Och jag kan tänka mig att så kan det vara här också. Och särskilt om hans dotter är en av skådespelarna, så vet han ju verkligen hur liksom på nära håll hur hon har haft, och kan säkert ha inkluderat sånt i filmen också.
Mm. Ja, verkligen. Det funkade så väl ihop, och det var en sån här film som liksom, och också en där balansen mellan det mörka, det ljusa och bara en berättelse om människor utan att ha liksom någon...
Alltså, bara det vanliga. Mm. Alltså det är ju verkligen så här, det är ju inte något speciellt som händer egentligen. Alltså det är bara så här saker som händer i allas liv eller som har hänt någon gång i någons liv.
Alltså det är väl kanske lite mer dramatiskt. Alltså det är ju, de har ju en jobbig uppväxt i vissa fall, men inte så jobbigt att det liksom är en misärberättelse. De har en fin uppväxt ibland, men inte så att det är liksom en överdriven sagouppväxt, utan det är liksom så här normalt.
Alltså jag tänkte ju att då när, ja men någonstans där i mitten, när hon är gift med alkoholistkillen, när han kastar glas på dem typ när de sitter vid middagsbordet och det här. Då tänkte jag så här bara, fan, är det hit vi ska nu? Ska det gå liksom, ska det gå ut till någon sån här jävla misshandelshistoria, eller ska det vara liksom så jävla mörkt?
Jag kände vid flera tillfällen att den dök ditåt, men sen liksom, den dök aldrig fullt ut, utan den bara så här, nu var vi nära det. Också när de kom hem till pappan, när hans kompis ligger där och knarkar. Tänkte man, ska deras pappa knarka ner sig fullständigt nu? Men nej.
Och då var det så skönt att ja, men nu klipper vi till en random scen när han hänger med sina kompisar i ett övergivet hus. Som inte alls har något med andra att göra. Och så här, det var skönt i sin hattighet på något sätt. Och det var liksom så här, den där kompisen han hade när han var barn som cyklade och vinkade till dem när de flyttade. Ja, nej, han dök ju aldrig upp igen. Så att, så är det liksom.
Ja, men så är livet, exakt. Ja. Och eller som den här scenen när en tjej cyklar bredvid honom och så här typ, den där tjejen gillar det lite, man tänker, ska de bli eller ska de? Så, det var bara ett scenigt liv.
Eller såhär, den här tjejen som han snackar lite med på jobbet, det var också bara någon random. Eller såhär, det låter ju så jävla klyschigt, men det var ju verkligen så här, som livet är.
Typ. Ja, jag tyckte den gjorde det jävligt bra.
Det var ju väldigt annorlunda. Och det är klart att det tillför så jävla mycket att det är samma skådisar. Det ger ju något mer. Och man tänker ju på det hela tiden typ. Att så här, nu har det gått ett år här. Nu har de lite... Jag gillar det också att de jobbar med tidshoppen bara genom att alla ändrar frisyrer. Så här, det står aldrig så här 6 månader senare eller någonting. Utan det är bara så man fattar att det är senare. Ändå, inte bara på grund av håret, men mycket.
Precis. Men alltså, och sen det så här, efter en scen som man tänker, shit, vad ska det här få följder eller så, kan man bara säga, nej, nu hoppar vi något år. För att det var inte alltså shit, det kändes som en dramatisk scen då, men det hade inte en enorm impact på allting runt om senare, för att också that's life.
Men typ, jag tror att det är jävla gött när make nummer 2, han som var militär, var så här, och han börjar visa lite douche-tendenser, men det är ändå så här, det hade blommat ut fullt, och sen nästa scen bara, nu var inte han med längre. Det blommade väl ut.
Ja, men det var väl lite så att hade de gjort det hade varit exakt samma grej som de gjorde med förra maken igen.
Precis, och man behöver inte se det, man fattar liksom vart det barkade ändå.
Ja, jag tyckte han vågade lämna saker.
Det var ju också roligt ändå med första maken när det var så här, när det klippte från att de så här, att han bjöd ut henne typ till att de hade varit på sin smekmånad.
Ja, det gick ju snabbt.
Mm.
Men bra. Nästa. Vad gör American Sniper här? Det är en välgjord film. Den är välproducerad. Den har spännande moment, absolut. Men... Nej.
Vad är den än? America,
det känns som att den vill lite sälja sig som en Jarhead samtidigt som den vill sälja sig som Call of Duty The Movie. Alltså, det är Mary Boner hela tiden. Liksom bara... America, yeah. Nej.
Jag vet inte, alltså det är någonting med att han är någon jävla supersniper också som gör det så jävla tråkigt. Alltså såhär, om den hade hetat typ American Soldier och han var lite mer en van, alltså såhär.
Men här grejen är att han är ju en sån här hjälte. Ja. Man gör ingenting för att ifrågasätta, han bara en hjälte. Och när han i slutet sätter det här omöjliga skottet, man bara...
Mm. Bara, sen kommer jag hem. Och sen vill jag inte hjälpa veteranerna. Men sen gör jag det ändå. Och då dör jag. Ja, det var ju sorgligt.
Alltså, det var ju faktiskt den. I början tänkte jag. Den här filmen kan kanske göra något intressant. Så att typ, ska det här vara en film om det dåliga med mansrollen och militärer och så här. Men nej, det var bara en hyllning till det. Mm. Sen är det på mitten där. Och han är lite douche och så. Och deras relation är ju intressant så här. Men där på slutet när han kommer tillbaka, den lilla stunden när han är tillbaka och hjälper människorna, när han också börjar bli bättre. Där fanns det något.
Det var det jag trodde filmen skulle handla om. Alltså det var det, när jag såg trailern så tänkte jag, okej, nu så här, oavsett om han tar det här skottet eller inte, om han skjuter mamman med bomben, eller barnet med bomben, eller inte, så kommer han komma hem sen och sen kommer det vara liksom en film om så här, konsekvenserna av krig och alala, rehab och sånt där. Mm. Och det är ju typ lite det som händer precis i slutet. Och så här, han vill inte riktigt hjälpa till, men sen så känner han att han måste. Så här. Det är ju intressant. Men det är typ 5 minuter av filmen.
Ja. Så nej.
Den förtjänar jag alls.
Nej, absolut inte.
Alltså då kan jag till och med ta Foxcatcher där hellre. Alltså, och den tyckte jag inte heller om, men...
Också mer män. Så mycket män.
Och så mycket män. Ja, alltså... Jag vet. Båda de var såna här. Jag bara, måste jag titta på det här? Åh, vad tråkigt detta är.
Mm.
Och sen så har vi ju vinnare.
Birdman. Or The Unexpected Virtue of Ignorance. Den är ju kul och spännande. Och så här. Det är typ bara jazztrummor i soundtracket. Mm, och det finns inte ett enda klipp i hela filmen. Och under... tiden filmen går så blir teatern trängre och mindre och mindre. Alla korridorer blir smalare. Och det är liksom så här, det är fantastisk naturalism, överdrivna saker som inte händer eller händer, de har magi och så vidare. Den var spännande och bra. Mm. Och så jävla Oscars-baitig för att den handlar om skådisar och sånt här. Men
så jävla, whatever. Så här om kritiker, filmkritiker och så här om. Men jo. Det kändes väl inte så konstigt att den vann ändå. Alltså det var inte min favoritfilm. Den... Jag tyckte väl att den var bra när jag såg den. Men jag tyckte nog nästan att det var roligare att se Boyhood. Faktiskt.
Jag är så kluven där. Okej, den här kan vi faktiskt diskutera med innan vi bara...
skriker ut någon. American Sniper!
Jag älskar Birdman. Jag... älskar Boyhood. Jag vet inte. Alltså, en del av mig är svaga för Boyhood. Också lite för att det är en underdog här.
Mm.
Birdman är ju the obvious choice. Men jag faller nu dit ändå. Fan. Mm.
Det är Edward Norton som bakom.
Ja, men och det är så. Det här är en sån film där det känns som att ingen scen är out of place. Förutom scenen när hon bara, I'm still a little girl.
You know, I've always dreamed of being a Broadway actress. Since I was a little kid, and now I'm here. And I'm not a Broadway actress, I'm still just a little kid.
Skitsen. Och det är nog hånglar också, for no reason. Och så bara, no follow-up!
Ja, det var också så här. Det hade räckt med så här deras scener tillsammans på taket. Så här. Det var liksom nog. Men det var väl för att de skulle så här rubber in his face, jag vet.
Jag tänkte när de hånglade, tänkte jag när Naomi Watts och hon andra tjejen hånglade.
Vad fan hånglade de?
Jag tror hon typ gråter och sen typ kysser en henne. Och
ja, bara... just det. Ja, det var ju jävligt random.
Ja. Men det är så här, det känns som att allting hängde så jävla väl upp. Det är så jävla välgjorda. Men den här, nu tänkte jag inte på det under filmen så, men jag läste efter att de har ju, förutom när de klipper in så här klippbilder, så är det ju inte ett klipp i hela filmen.
Alltså jag... Det är så jävla sjukt, men jag tänkte inte på det när jag såg filmen.
Inte jag heller. Alltså... Jag vill se den igen nu bara för det. Mm. Jag tänkte ju ofta så här att helvete vilken kameraåkning.
Mm. Men de gör väl sådana här grejer att de liksom åker förbi en mörk grej eller de åker i en mörk korridor eller så här. Alltså kameran rör sig ju jävligt mycket. Mm.
Vilket jag uppskattar för att rörelser i kamera, det kan göras pajigt, men jag älskar långa sekvenser när man rör kameran.
Mm. Men den är liksom inte... Alltså typ som Gravity är ju alltså den första sekvensen där som är skitlång. Mm. Den är ju filmad på ett mycket mer så här stilla sätt. Så att där märker man liksom att det inte är några klipp.
Mm. Här är det ju så många saker som går in i varandra. De går från skåd till skåd, så de pratar om händer och grejer.
Och det hoppar i tid fast det är inte klipper och det är så här. Det klipper, storyn klipper liksom även om inte själva bilden klipper.
Mm. Jag är jätteimponerad av hantverkaren.
Mm. Precis som med Boyhood då.
Ja. På helt olika sätt. Men om vi skulle göra nedräkning nu, gör vi inte det för nu vet.
Nej,
men
vet.
För dig blir det Boyhood, för mig blir det Birdman.
Ja, jag är så jävla förvånad över det också. Ja, alltså Boyhood är också skjutit upp lite för jag tänkte att det skulle vara tråkigt.
Mm. Jag är också jätteimponerad av hur bra den var.
Mm.
Eller imponerad, men överraskad.
Då borde du ju verkligen se hans andra filmer. För då...
Ja, så jag kollar ju lite nu, han har ju gjort mer än
dem också, ja.
Han har ju gjort bara en sån film som jag har haft på min att se lite så jävla länge, Dazed and Confused.
Ah, den har jag också så så länge på min watchlist.
Han har också gjort School of Rock.
Alltså den är ju ändå en den är inte guilty pleasure alltså.
Jag vill säga den. Och Scanner Darkly och Waking Life är de som också ska vara lite fascinerande. De är också lite sugna på att säga. Det är mycket där som jag vet att jag ska säga. Jag visste inte att det var han. Men jag har hört om alla de här. Jag har hört Before Sunrise, Before Sunset och Before Midnight som liksom har hört om de tre. Men inte fattat att... Och visst, de var samma regissör. Jag visste att Days of Confused har velat se Scanner Darkly och så. Men jag har aldrig vetat att det var samma regissör på alla dem.
Nu är det fan... Nu är det dags att dra nästa film.
Ja,
nu... Det här... Vi är snart en Lund till Kalmar resa långa här.
Jävlar i hoppet vad det här blev långt. Vissa kommer älska det, andra kommer hata det. Så får det vara. Men nu kör vi en liten jingel. Eeny, meeny, miny, moe. Catch a redneck
by its toe. If he hollers, let him go. Åh, alltså det kommer bli frans. Det kommer bli fracky frack.
Vad händer?
Det kommer bli... filmen som inspirerade The Passion of Joan of Arc. Den filmen som skaparen såg som liten pojke och bara, åh, jag ska bli filmskapare.
Åh, du är så negativ. Det här kommer gå bra. Okej, okay. Damer och herrar. Nu kör vi. Jag tänkte se vilken sida det är på.
Men, kör vi ledtrådsleken nu eller?
Ja, nu ska vi se om jag kan hitta på. Jag måste göra det on the fly för att det svåra med det här är att jag kan inte ha några satta regler för att det kommer vara så jävla svårt då. Vi ska hitta... Vi ska se...
Det var väldigt jobbigt tystnad när du slutade bli det
Den här filmen är från 1960, så det är inte jättegammal.
Ah, okay. Ah, nej, det var innan mina föräldrar föddes. Men...
den är inte fransk. Däremot är den italiensk.
Åh nej, ännu värre. Okej, okay, ja. Jag kan ju inte jättemånga italienska filmer alltså.
Francis Ford Coppola gillade filmen så mycket att han hyrde kompositören för att göra musiken till The Godfather. Alltså jag har ingen aning om jag ska få dig att gissa på den här filmen. Jag vet inte. Okej. Okay. Whatever. Det här är Rocco and his brothers. Eller Rocco är i sui fratelli.
Oj gud. Detta låter som en maffia.
Jag vet inte vad det är.
Rocco och hans bröder.
That a key transitional film in Luchino Visconti's shift away from his initial adherence to the principle of neorealism. Oj.
Oj, oj. Är det några kända skådisar? Ta det som ett nej.
Nej. Ja, vi kan säga top billing. Alain Delon, sen kommer Renato Salvatori, Annie Girardot, Katina Paxinu, Alexandra Pascalido, Alessandra Panaro.
Alltså det är några kvinnor med också, inte bara bröder.
Nej då, på bilden här så är det en kvinna och en man.
Oj. Ah, ja. Men
jag gillar att det här... Nej, vet du vet du vad? Den är fransk-italiensk.
Gud. Alltså, ja. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga, men det här blir spännande.
Det blir kul.
Alltså, när kommer liksom vår blockbuster, när ska vi få så här gåna ner oss i det? Det var liksom bara Die Hard för 20 000 år sedan och sen kommer det aldrig bli igen.
Nej, aldrig. Men så är det ibland. Ibland får man lida för konsten. Nu ska vi inte säga, vi kan inte så döma ut den direkt. Den kanske är jättebra. Men med det så säger vi väl hej då för dagen. Det är väl så det blir.
Ja. Och ska vi dra lite kontaktinformation? Eller något sånt där? För det verkar ni ha glömt bort. Jag har inte fått någonting.
Ni har inte skrivit någonting. Jag blev väldigt ledsen. Ni kan skriva till oss på Facebook. På facebook.com/spoilervarning. Ni kan oss på Twitter. På Spoilerpodden. Eller var för sig på Captain Pyjamas. För Michaela. Och Linus 2.0 med en 2 och en 0 och resten i bokstäver. För att nå mig.
Hemsida har vi en. Som går att nå på både spoilervarning.com och spoilervarning.se. Va?
Ja. Det går också att mejla till oss på vår nya adress. Den är lite ny i alla fall, tror jag. För att jag skrev en som var bättre som man kan komma ihåg. Som är lyssnarbrev@spoilervarning.se. Kan vara den som var tidigare också. Men det är den som är ny i alla fall.
Vill du vara vårt första mejl? Skicka någonting dit.
Ja, då blir vi väldigt glada. Ni kan också såklart gå in och ge oss en recension på iTunes. Det är ett sånt som är bra, har jag hört.
Det hade varit kul. Om ni vill så här prenumerera eller sånt. Det är också kul.
Ja, såklart. Jag har ingen aning om, hur många som lyssnar på oss.
Det kanske inte är någon alls.
Nej, det är bara vi som sitter här och pratar oss själva. Kom igen, låt oss veta att ni finns så vi inte ger upp. En kommentar, något litet. Skriv att ni har vad ni äter när ni lyssnar på oss eller vad som helst. Skriv att det här avsnittet var för långt eller för kort eller för mitt emellan.
Skriv att vi pratar för skånskt eller att vi pratar för tråkigt. Skriv någonting. Men nu börjar vi ju klocka in på 2 timmar och 45 minuter på den här inspelningen. Så jag tror det är dags att säga hej då. Helt och hållet.
Hej då på er.
Och nästa gång så har vi tittat på Rocco Kalsbröder, heter det så?
Ja. Tills nästa gång.
Adjö.
Hej.
Whole thing completely improvised.